Det är jobbigt, så jag får inte säga första ordet. Det är något speciellt. Man känner sig lite galen nästan. Mm. Vi sitter ju här och pratar nu, men helt plötsligt så förändras allt annat. Så här.
Ja, det är som att det blir så här, liksom en tyngd över hela rummet.
Ja, visst.
Man har i huvudet att nu börjar det på riktigt liksom. Hej, hallå och välkomna tillbaka till Spelcirkeln.
Tjena.
Hej.
Ännu ett avsnitt av oss, som ni har längtat. Vi släpper inte avsnitt lika ofta längre som vi gjorde förut. Utan det kommer väl lite då och då sådär. Senast pratade vi om förra året, 2019, och 10-talet generellt. Och nu typ en månad senare kommer vi prata om ett spel vi har spelat. Men det är faktiskt Oliver som är programledare idag. Så du får presentera allting. Jag lämnar över ordet till Oliver.
Det är viktigt att vi fastställer det nu, vem som är programledare och inte.
Ja, jag är bara deltagare. Så.
Nej, men precis. Jag vill bara säga att vi är sponsrade av Bottleshop, folkölsbutik på Södermalm i Stockholm. Kocksgatan 19.
Just det.
Där jag har suttit och bilat sönder ett golv idag. Mm. Men det vill jag inte prata mer om, utan jag lämnar det där. Ni får gissa hemma vad det rör sig om.
Mm.
Men det är ju också Laura som sitter med oss här.
Ja, hej. Jag är tillbaka efter en lång tid av att vara inaktiv inom podden.
Mm. Välkommen.
Tack.
Men du har varit aktiv med att spela, hoppas jag.
Ja, framförallt ett specifikt spel som vi kommer att prata om idag.
Ja, precis.
Utöver det har jag inte spelat jättemycket på senaste faktiskt. Jag har fullt upp med skolan. Det enda som jag spelade väl var väl för någon dag sedan var WoW Classic. Men det hade inte jag spelat på typ flera månader innan det heller.
Ja, just. Ja, ni spelar ju det.
Ja, mm. Alex
eller,
har inte det längre.
Spelar-ish.
Nej, men du har en så stående prenumeration på det.
Ja.
Jag sa upp min.
Ja. Svårt. Hur mycket kostar det nu? 2020.
Jag har faktiskt inte 100% koll på det. Jag har så här 3 månaders att rulla på liksom. Mm. Så jag köpte det för lite över 3 månader sedan. Så sen uppdaterades det, eller liksom förlängdes det.
3 månader till?
Ja, 3 månader till. Mm.
Det är billigare att köra en månad i taget, tror jag.
Ja, det är lite billigare.
Jag tror en månad i taget, det är typ, alltså det var någonting med euro, men det är väl så här 100 spänn någonting. Mm. Det är ganska mycket ändå.
Mm.
Om man tänker på att Netflix kostade 100 spänn också. Visst.
Det är dyrare än Netflix.
Ja, det kanske är det. Ja.
Och det är väldigt ensidigt för att man ska jämföra med Netflix.
Liksom. Ja, verkligen. Man kan ju göra
supernischat.
En sak. Liksom. Alltså det är ett spel.
Ja, precis.
Ja, wow. Ja.
Men det är ändå lite, det...
Men det är väldigt speciellt tycker jag hur all underhållning går åt det hållet. Att det ska bli prenumerationstjänster med Xbox Gold och PlayStation också, någon sån tjänst.
Origin Access eller vad
det
heter.
Och jag betalar till Nintendo varje månad.
Aha.
Mm-hmm.
Switch.
Bara för att det är nice.
En bidrag.
Fan, de behöver pengar, de stankarna.
Nej, men vad är det man betalar för när man har en Switch?
Eller vad det heter något sånt, Nintendo Switch Online.
Mm.
Det kan tyckas väldigt fult egentligen, för jag tror man betalar bara för att kunna spela Super Smash Ultimate, alltså online, för att kunna spela det mot andra måste man betala en kostnad. Så det är lite dåligt kanske. Men man får också tillgång till typ 20 Super Nintendo-spel och 20 NES-spel, alltså 8 och 16 bitars första, och det är skitnice.
Mm.
Mm.
Det är många bra klassiska gamla spel där.
Spelar du dem?
Nej.
Eller?
Nej.
Men, jag har inte nog testat.
Men spelar du multiplayer i det andra spelet?
Ja, det gör jag.
Okay.
Jag kommer prata om det snart.
Ja, men visst. Ja.
Man måste inte ha den här prenumerationen.
Nej.
Det är bara något som du valt.
Ja.
Okay.
Ja, precis.
Men snart kanske är nu. Vill du prata lite om det?
Ja, men varför inte? Vi kan ju gå vidare.
Ja.
Och det jag spelar är då Super Smash Brothers Ultimate till Nintendo Switch. Som jag redan har pratat om i podden för kanske typ ett halvår sedan. Då hade jag köttat på där singleplayer-kampanjen. Men nu tog jag steget och började spela mot folk online. Vilket var lite jobbigt för jag kände mig väldigt duktig på det. Jag hade klarat liksom allt som man kan göra i princip på det singleplayer-läget. Och kände mig lite kaxig och började spela mot folk. Och så, alltså, folk är så sjukt duktiga på Super Smash. Det är jättehögt skilltak. Precis som med typ CS och Rocket League. Så jag antar att jag gillar den idén på att kunna bli oändligt bäst. Liksom.
Mm.
Men det går inget bra helt enkelt just nu?
Jo, alltså nu går det bra, men det är sjukt frustrerande. Jag kan bli väldigt arg på det spelet.
Alltså.
Ja, men faktiskt, det har väckt en sida inom mig som jag inte är så stolt över.
Eller så van vid kanske, eller?
Ja, som jag inte var med. Nej, precis. Mm. Nej, som jag inte visste det fanns. Men jag blir arg på riktigt liksom.
Alltså argare än när du spelar CS?
Ja, för då är det lite mer utspett. Här är så jävla intensivt. Det är så här 5 minuter av total fokus liksom. Mm. Så jag knyter näven och slår i bordet. Och så här.
Men det är ingen laggrej heller, eller hur? Utan du är väldigt ensam där.
Ja, exakt.
Då kanske det inte blir... Eller då får man liksom både vara glad själv och ledsen själv.
Ja, jo men exakt.
Det är mer intensivt och tydligt och fokuserat mot dig liksom.
Ja, jo men visst.
Är det så att man pratar med andra samtidigt som spelar? Nej. Då kanske inte du behöver liksom hålla någon typ av fasad heller.
Nej, men exakt. Det är bara jag. Jo men precis. När jag spelar CS så är jag ju med ett gäng och då är det pinsamt om jag sitter och skriker till dem. Ja, men det är ju faktiskt det.
Ja!
Det är bara pinsamt gentemot den här podden och Sunny hemma och katterna.
Ja. Just det, för din ena katt ligger bakom skärmen på datorn också, va?
Ja, precis. Inte tv-skärmen då.
Nej, smash, utan datorskärmen.
Ja, ja, precis.
Så du vill inte skrämma henne?
Nej,
den här vita, tjocka katten.
Jag har tänkt på det, men det kanske är därför. Mm. Ja, det är jättemysigt att jag har en tjock vit katt bakom skärmen när jag spelar. Jag kan lägga upp det på vårt Instagram-konto kanske. Mm. För det är väldigt mysigt att ha henne där när jag spelar olika spel.
Ja, men gör det. Det vill jag se en bild på. Mm. Kanske redan gjort det i och för sig. Men lägg upp den för alla att beskåda.
Mm. Det ska jag göra. Ja, men så det är väl det. Jag kommer fortsätta nöta. Jag kollar på videos varje dag för hur jag kan bli den bästa på Super Smash.
Gambat!
Ja, men verkligen. Jag kollar e-sport och sådär. Så jag kommer satsa hårt på det.
Det är ditt nya CS.
Ja, typ.
För du pratade ju förra gången om att CS som e-sport har präglat ditt 10-tal.
Aha.
Är det Super Smash som ska bli 20-talets nya e-sport för dig kanske?
Jag har inte tänkt på, men det är ganska tydligt decenniumskifte.
Mm. Verkligen. Ja. Det kom väl 2000, slutet på 2018 va?
Ja, precis. Mm. Jag tror det var exakt så, ja.
Kul att de har gjort det så bra, för de har ju varit lite fail de senaste konsolgenerationerna.
Mm.
Alltså efter Melee.
Ja,
att de gjorde ett riktigt bra spel nu, som inte bara för proffs heller, utan det verkar som att de flesta kan njuta av det spelet.
Ja, precis.
På olika nivåer.
Precis, för problemet med dem emellan Melee och det här har varit att det har varit för bara casual-spelare i princip. Det har varit svårt att tävla i, men nu är ju typ alla nöjda.
Mm.
Alltså det är bara ett väldigt bra spel.
Mm. Nintendo känns som att de har senaste åren sen Switchen i princip varit så här oslagbart bra på allt de gör. Mm. Efter Wii U-skandal och massa andra grejer också säkert, så har de lärt sig och liksom tajtat upp sig lite.
Nej, de har verkligen skärpt sig.
Proffsiga. Mm. Ja.
Det är därför jag donerar pengar varje
gång. Ja, det är därför. Det känns värt det liksom.
Ja,
visst. Hur mycket är det, får man fråga?
Jag tror det är 40 spänn eller något.
Ja, okay.
Så det är i alla fall skönt.
Ja,
det är inte mycket.
Nej,
det är inte wow-priser liksom.
Nej. Jag blir lite nyfiken. Hur mycket skulle du säga att du spelar på dag? Just det här spelet. Eller hur mycket lägger du ner på det?
Ja, så det är typ den här veckan som jag börjat på riktigt lite förra. Men några timmar per dag i alla fall kanske.
Mm.
Det kan nog bli att jag sitter 3 timmar.
Och slår näven i bordet och skriker.
Ja, konstant. Mm. 3 timmar.
Mm. Mm, visst.
Ja.
Det är därför du är så lugn annars.
Eller är det därför jag är så arg när jag spelar? Vad kom först?
Ja, exakt. Var...
Ja. Mm.
Men du har inte spelat något mer Laura än WoW Classic?
Nej, det har jag inte faktiskt. Inte vad jag minns.
Nej.
Då kanske jag kan berätta om vad jag har spelat då.
Ja.
2 spel framförallt. Det ena är det här Batman Arkham Asylum som kom för så länge sedan som 2009 faktiskt.
Mm.
Och det är ju ett väldigt uppskattat spel. Men jag vet inte, det har varit någonting som tagit emot bara till att jag ska börja spela det spelet tidigare. Det verkar ha varit mycket fokus på fighter och så här. Jag vet inte, jag har inte så här supermycket... Jag känner inte super mycket för Batman längre typ. Men jag blev väldigt positivt överraskad alltså. Nu kan jag säga att jag känner mer för Batman och Gotham och hela den världen än vad jag gjorde för några veckor sedan. Det är ett väldigt bra spel. Jag kan rekommendera det till alla som gillar tredjepersonsperspektivspel generellt.
Mm.
Man slipper den här open world-grejen liksom, vilket är skönt tycker jag också. Och springer runt och samlar massa pluppar överallt. Samtidigt som det är den linjära delen är engagerande och intressant. Det är en pussel och smygare moment och sånt här och...
Precis.
Väldigt bra skådespelarinsatser och stämningen är bra, musiken och miljöerna är väldigt snygga och sådär. Superbra spel verkligen.
Mm. Som du säger, man behöver kanske inte ens gilla Batman för att tycka om det.
Nej,
för
verkligen
det är ganska
inte.
Mm. Jag spelade det faktiskt i Borlänge när vi bodde ihop.
Jaja.
Då tog jag mig igenom det och minns det som väldigt bra.
Mm.
Som du säger, skådespelare och sådär, det är fan nice.
Spelade du Arkham City? Så det
Nej,
andra
spelet jag gjorde aldrig det.
Nej, den ska tydligen vara lite mer open
world-artad.
Det kan ju vara bra för det. Mailen är lite mer linjärt, lite som det här Tomb Raider-uppstarten var också, som kom 2013 eller vad det var.
Just
den var också ganska linjär, jag gillade det.
Mm.
Ja, men det andra spelet i alla fall, det var, som jag spelat, är Gemini Rue från 2011. Det är ett spel av Wadjet Eye, en New York-baserad peka-klicka-studio som gör sådana typer av så här lite pixliga retro-peka-klicka-äventyrsspel.
Rue, hur stavas det?
R-U-E.
Okay.
Och Gemini, det är som tvillingar.
Tvilling, ja. Ja.
Och ja, det är bra, bra story. Mycket bättre också än vad jag trodde det skulle vara. Det är så här pixlig grafik, men det är riktigt fin pixel art liksom. Och det är riktiga inspelade röster med faktiskt bra skådisar. Och storyn och den här världen gör ett riktigt bra jobb och liksom får mig att slukas in i den.
Är det finare pixel art än i Ringo Ishikawa?
Ja, men det skulle jag kanske säga att det är. Men vi kan komma lite till... Det är en bra övergång också.
Mm.
Vi ska prata om Ringo Ishikawa idag. Och det är också ett pixelspel då. Så jag tyckte det var kul, kan jag avslöja det nu bara. Det var kul att spela det här Gemini Rue, som också är ett pixelspel. Men som jag tycker har mycket högre produktionsvärden. Eller det har högre produktionsvärden och det är roligare. Jag trodde liksom så här, med alla pixelspel ska alltid vara så billiga och tråkiga typ. Men så var det inte. Upptäckte jag när jag spelade Gemini Rue.
Mm.
Så det är en liten hint om vad jag tycker om Ringo redan nu alltså.
Men kan du beskriva lite kortfattat vad den här Gemini Rue handlar om?
Det är väl ett detektivspel kan man säga lite grann. Och man spelar som två olika karaktärer. Man får välja vilken man vill spela som.
Mm.
Lite som i det här Broken Age som vi spelade förut. Mm. Och det är liksom i framtiden, typ 200 år in i framtiden, när människan har koloniserat olika planeter. Det är inte så här super sci-fi som i Star Trek och Star Wars och sånt, utan det känns typ som nutiden liksom, fast med vissa gadgets som gör livet lättare och att någon kan resa i rymden snabbare. Man ska leta efter någon person eller vad det var typ så här, men det är liksom bra som ett pussel och inte heller så här super öppet, utan det är väldigt linjärt. Men många sådana här spel är ju så jävla svåra alltså.
Mm.
Jag liksom blev lite avskräckt av det för det. Typ Broken Age och framförallt kanske det här Dream Machine, svenska spelet som jag har nämnt flera gånger tidigare i podden. Men det här var liksom mer straightforward. Det var ganska så logiska pussel och inte så mycket pilliga grejer att trycka på överallt och liksom hitta i miljöerna för att veta vad man ska para ihop massa olika items och allt vad fan det kan vara. Utan det är lite mer, det känns lite mer som att storyn är i fokus och loret liksom och känslan och sådär. Bra bakgrundsljud och bra musik och sånt. Så det är väldigt nöjd över. Ja, nu pratar jag jättelänge om det. Låt oss gå vidare till Ringo!
Ja, som ni då har fått hintat om så ska vi prata om spelet The Friends of Ringo Ishikawa. Ett 2D-pixelspel gjort för några år sedan, va?
Det kom ut på Steam maj 2018.
2018, okej.
Okay. Så det är inte så gammalt ändå.
Nej, det är ganska nytt.
Mm.
Gjort av i princip en snubbe i Ryssland som heter Geo.
Ja, eller Geo.
Geo.
Heter han så på riktigt?
Nej, det är väl hans pseudonym. Han heter Vadim på riktigt och har växt upp i Moskva och bor där och sådär fortfarande. Och han är född 1981. Jag tror att det var någon som undrar.
Ja, jag blev lite chockad. Jag trodde han var yngre faktiskt. Det känns som lite yngre spel. Alltså någon som fortfarande tycker det är lite tufft att slåss. Så här. Alltså, det känns som en lite ung grej på något sätt.
Jag kan ju bara kort beskriva spelet så att man vet lite vad det är innan vi börjar prata om var det kommer ifrån och sådär.
Mm.
Som Oliver sa, det är ett 2D-pixelspel som är lite så här från 16-bits-eran, slutet på 80-talet, början på 90-talet. Man går runt i någon ganska öppen by eller liten stad. Och det är liksom rutiner, så här, det blir kväll när det är kväll och så ska man plugga lite. Man går på college eller nej. Nej, han går på...
High school.
Ja, just det. Mm. Gymnasiet blir det bara motsvarande i Sverige. Och har lite kompisar där och han verkar vara lite bråkig och sådär. Men ska väl bli bättre i skolan typ.
Mm.
Man får välja vad man ska göra, men det finns lite olika grejer i den här stan att göra då. Man kan gå till gymmet, man kan träna karate, man kan läsa, eller inte karate, boxning tror jag. Man kan läsa böcker, man kan köpa ett tv-spel. Man har ett hem och bara i sitt hem kan man spara spelet och sådär.
Mm.
Det är som en daglig och veckolig rutin hela tiden.
Mm.
Och skolan är öppen under vissa timmar och sådär. Så. Ja. Det är det spelet är liksom.
Ja, ja precis. Och det är verkligen som ett semi-open world i pixelformat.
Lite life simulator också.
Ja, precis.
Semi, vad sa du? Open world?
Semi, bara för att det är ju inte...
Semi, okej. Okay.
Ja, precis. Det är ju inte jätteopen. Eller,
nej.
Så här, det är inte stort.
Nej,
men,
nej.
Men det är open world. Man kan ju gå vart man vill liksom.
När
typ,
man vill.
Alltså typ som Harvest Moon och vad heter det?
Stardew Valley.
Ja, men precis.
Ja, den är ganska lik. Det är den på ett sätt. Alltså på att man liksom lever dag ut och dag in. Och det är väldigt vardagligt liksom. Och man får välja lite grann ja, inte jättemycket då. Men nej, men precis. Nej, men visst. Göra med sin dag,
ja,
liksom.
Ja. Mm. Det kan ju, man vill ju också tillägga att det här spelet är ju ett beat-em-up. Alltså det är ett fighting-spel. Det är väl en relativt stor del av
gameplay,
spelet. Ja, precis. Beror ju på lite vad man väljer att göra såklart. Men det är väl lite idén liksom.
Precis. Han är lite av en bråkstake, den här Ringo Ishikawa. Mm. Och hans vänner är också lite bråkstakar.
Mm.
Så de slåss med liksom rivaliserande gäng och andra skolor. Och, men i alla fall, så att de är lite sura på vissa ibland och sådär. Och så ska de slåss på olika platser typ. Och så finns det olika delar av den här stan där det är alltid folk som slåss typ. Och de har olika jackor på sig, olika färger. Och jag fattade faktiskt aldrig vilka färger som var vänner och vilka som inte var vänner. Och vilka som var neutrala och inte liksom.
Just det, jag tänkte att typ alla var fiender, potentiella fiender förutom blåa jackorna liksom.
Just det, och jackorna var beroende på vilken skola man kommer ifrån tror jag.
Och det är väl en sån här klassisk japansk gänggrej om jag förstått det rätt. Jag förstår att det fanns många sådana på 50-talet.
Okej.
Okay. Att vadå det kom, alltså japanska gäng.
Mm.
De har ju lite 50-talsfrisyrer typ. Det ser man ju inte i Pixel, men på artworken till så ser man att det är liksom Elvis-frisyr typ.
Ska den utspela sig på typ 50-talet? Eller?
Nej, jag vet inte.
Nej, det är
ju det är typ 90-tal VHS, känns det som. Ja, eller hur? Jag tycker det känns väldigt 90.
Ja, jag tror att det är 80. Ja, precis. Ja. Lite sent 80-tal.
Sent 80-tal.
Mm. Han, Geo i alla fall, jag läste en intervju med honom som var superlång. Jag orkar inte läsa hela, men där står det att han inspirerades mycket av sin egen uppväxt i lite så här rough area i Moskva.
Mm.
Där det var mycket att de slogs liksom och det var mycket våld och så här, lite svårare liksom så. Han gick på kickboxning och sådär när han var ung och typ det räddade honom lite grann och så här, lite så. Så att han är, det är lite så här att han har gjort en biografi lite grann med det här spelet. Fast det är för sig, han är ju från Moskva då, inte från någonstans utanför Tokyo, men ändå.
Men det funkar ganska bra verkligen som applicerade det på det där.
Ja, precis. Något annat jag läste var att han inspirerades mycket av spel som är likadana som tydligen var Streets of Rage och en som heter Final Fight. Det är spel jag inte spelat, men också så här 16-bit-spel som är liksom kända inom den side-scrolling beat-em-up-genren.
Ja, just det.
Men att det var den här open world life simulator-grejen kom från annat håll, lite så här Persona 3 och Shenmue till exempel.
Just det.
Men han gillade idén om att man skulle kunna leva i världen liksom. Att alla de här sidogrejerna kanske var desto roligare än main story-grejen, även om main storyn också hade någonting att säga. Framförallt föll han för Final Fantasy 7 tydligen. Och ett spel som heter Xenogears, som jag själv inte har spelat.
Just det.
Men jag känner igen titeln.
Mm.
Inte hört talas om.
Men det var i alla fall framförallt Final Fantasy 7 som han började älska och som han har haft som huvudinspiration generellt i hela livet verkar som. Och mycket för att så här, det spelet erbjöd liksom mycket sidogrejer som inte hade med huvudstory att göra. Typ man kunde köpa ett hus någonstans och sådär. Nu har inte jag spelat hela Final Fantasy 7 så jag vet inte hur mycket sånt det är. Men enligt mig, Final Fantasy 7 känns mycket mer... Liksom mycket mer som en, att main storyn är viktig.
Ja, verkligen. Mm.
Och att det är visst en med minispel, men de är väldigt kopplade till main story. I Ringo är det ju inte riktigt så. Men det, ja, det var kul för honom tydligen. Okay. Alltså för den här Vadim. Han har också fått hjälp av någon som heter Artem. Som har gjort bakgrundsmiljöerna. Det som är mest pixel art i hela spelet. Mm. Det är det som är snyggaste pixel arten. Och han har använt Game Maker Studio. Ett verktyg för att göra såna här pixelspel, antar jag. Och det tog honom typ 6 år att göra det här spelet. Det är ganska lång tid. Men han jobbade samtidigt på någon så här chilljobb där han typ gick runt och inte gjorde något. Så han kunde typ jobba på spelet under arbetstider ibland och sådär. Nu har han fått en del pengar för det här spelet ju. Så att han håller på med något JRPG tror jag. Och ett annat spel som heter Arrest of a Stone Buddha. Som är ännu kortare än Ringo. Som var någon sån här 70-tals grej typ, jag vet inte. Så han håller på och liksom med spelet med nu man gjorde förut. Han kanske typ lite lever på den grejen så här. Så det är kul. Musiken i spelet, det har han däremot inte gjort själv. Det var typ 3 låtar som var skrivna för spelet specifikt.
Mm.
Och det var inte han som har gjort dem eller så. Det var några som hette Indian and Fox.
Just det.
Jag kan inte hitta det någonstans på internet. Har du sett det eller?
Nej, men jag såg att de var med på en soundtrack på YouTube.
Okay.
De hade gjort den här skollåten bland annat.
Ah, ja. Mm.
Den lite roliga.
Den är jätterolig, den skollåten.
Ja.
Den kanske vi kan spela upp en bit av nu.
Ja.
Thank you. Ja, den är rolig. Den är kul att de har gjort den, för den är väldigt lik många av de andra låtarna. Det är framförallt en snubbe som heter Antech som har gjort
Anitech.
Mm. Tack. Som musiken är tagen från liksom. Och det är så här royalty free license musik. Och det är en trip hop experimental producer kallar han sig själv som har växt upp i New Jersey i USA och flyttat till Schweiz. Och det verkar som att hans musik är liksom free of charge.
Ja, precis.
Och det passar ju spelet jättebra, alltså den här musiken och så. Det var kul att Geo aka Vadim hittade den här freeware musiken om man ska säga, och att gjorde tre liknande låtar tillsammans med den här Indian Fox.
Ja, det är kul att det är inte samma som gjort dem, för det allt passar ihop väldigt bra. Ja. Jag var helt säker på att han typ hade gjort det själv eller med någon vän typ, för att det lät så enhetligt.
Verkligen.
Mm. Det som är kul också är att det är inte sån här typisk, enligt mig i alla fall, indie-spelsmusik. Alltså lite som jag vet inte, allt från Oxenfree och Broken Age till Undertale och Stardew Valley, utan det var liksom en egen genre. Ja, men den här trip-hop-producent liksom grejen att ta så här gamla inspelningar och funk-soul-grejer och blanda ihop det med nya liksom, elektroniska beats. Ja, mycket sampling, ja, precis.
Mm. Det känns väldigt ryskt också. Jag råkar snubbla över en typ beat-tävling någon gång, så här, de tävlade i beats, och då var det i Ryssland, typ Moskva, så här, de hade så här plattor där de spelade beats på, och då var det just det, olika samplingar som de spelade på dem. Det
låter ändå fett.
Ja, det var ganska underhållande, men ja, det bara, det var kul att jag kunde koppla det, att det var ryskt, båda de här grejerna kändes ryska liksom.
Just det, fast han var inte rysk, eller?
Jo, han är från Moskva.
Han den här som gjorde musiken?
Ja, just det, nej. Det var ju inte
men han,
det.
Okay.
Ja, men precis, men att han använde dem, han
gillar den musiken.
Ja, precis. Ja, ja.
Det är ryskt att gilla den musiken.
Ja, nej, men spelet är ju ryskt liksom.
Ja, det är det. Ja. Men då kanske vi bara kan ta lite första intryck. Vad var era första intryck när ni spelade The Friends of Ringo och Ishikawa?
Ja, i början så... Spelet är ju väldigt dåligt på att förklara hur det funkar. Ibland brukar vi i podden nästan klaga på tutorials. Eller vi pratar som att de är lite överflödiga. Men här är det ju tvärtom. För här berättar de ju ingenting liksom.
Som i Highlights lite grann.
Ja, men exakt.
Fast där var det ju ännu mer weird såklart.
Ja, det var det nästan som att det var en idé. Det var det kanske här också faktiskt. För på ett sätt kan man ju tycka att det passar bra. Men det var lite väl tycker jag. För vissa liksom fundamentala grejer i spelet förklarades aldrig. Mm. Utan man fick testa sig fram.
Ja. Det var väl som ett argument mot det. Så här, för jag håller med dig till viss del. Men det var väl å andra sidan inte så mycket att upptäcka rent mekaniskt.
Nej, fast å andra sidan så lärde ju inte mig att springa förrän du har...
Nej, exakt.
Nej, just
sådana grejer. Det var jättelänge jag bara gick så här till skolan. Liksom.
Det är ju väldigt skönt att kunna springa i den här staden för att ta sig fram till de olika platserna. Så är det ju.
Precis.
Så det jag håller med om, det hade jag kunnat beskriva i början.
Ja.
Det stämmer. Jag, som sagt, jag håller med dig, men samtidigt det är inte liksom Witcher 3 liksom, där det finns så mycket som helst. Så här, och, ja.
Men det känns som att man kunde fastna. Nu börjar jag sluta prata om första intryck här, men man kunde liksom fastna. Till exempel om man boxades på sin säck hemma,
just det.
Så fattade inte jag hur man slutade göra det.
Nej. Fastnade man. Ja. Så.
Det känns som sådana grejer som är rent spelmekaniska som de aldrig förklarades. Mm. Vilket vore skönt att typ förstå. För det kändes som ibland som att jag tryckte på en viss knapp för att sluta vara i boxningsmode. Liksom.
Och ibland funkar det inte. Liksom.
Ja,
Nej, jag håller med. Det var en del sådana grejer faktiskt.
Mm. Ibland när man skulle plocka pengar från folk som man hade slagit ner också. Då var det också
det var
väldigt otydligt liksom, när man skulle gå ner plocka. När det var okej. Liksom. Den gav inga signaler på när man kunde göra det. Ja, men nu är det spel. Vi kanske inte ska prata om nu. Men
nej, men visst, kör på om det är något ni vill säga.
Ja. Ja, det var frustrerande.
Ja, det räcker med att det kommer upp en snabb liten grej kanske som berättar push down on enemies to collect their money eller någonting.
Ja, men exakt.
Vad som helst.
Mm, visst, det har inte varit så svårt.
Så det var väl mitt första intryck då, om jag ska gå tillbaka till det. Och, men att det var ganska nice musik typ. Och jag tyckte animationerna var rätt snygga. Alltså många så att man kunde göra den här Slavic squat, att man kunde sitta som ryssar alltid gör. Ja, precis med... Med, hur förklarar man det i en podd? Ja, på huk.
Med knäna på armbågarna. Särat.
Armbågarna.
Ja, precis.
Precis. Armbågarna på knäna menar jag. Inte tvärtom.
Ja. Knäna på armbågarna.
upp och ner liksom.
Ja. Ja, men det är ju väldigt så slaviskt, så det är kul att de hade med det spelet. Och det ser ganska tillfredsställande ut. Jag kände mig rätt cool i början när man satte sig så, som Ringo.
Men det var en del ganska detaljerade animationer med de olika figurerna. Man kunde, till exempel när man satt och skrev antecknade på lektionen eller skrev prov på en gymnasielektion eller föreläsning. Då kunde man böja sig bak, titta ut genom fönstret, skriva, sitta vanligt och sitta böjd rygg liksom. Det var lite kul för att det fanns ju andra detaljer i spelet som kanske hade mått bättre av lite mer animationer precis, lite mer finjusteringar än just hur man sitter ner när man är på föreläsning i skolan liksom.
Men visst var det tillfredsställande att byta ställning när man satt i skolsalen, för det, jag tyckte det såg så snyggt ut bara så här.
Det var snyggt, men jag brukade faktiskt undvika att göra det för att jag upplevde att man fick bättre betyg om man antecknade hela lektionen. Så jag vågade liksom inte sluta anteckna efter det.
Nej, samma här. Jag gjorde bara det första gången. Sen
men det var snyggt, mer. Absolut.
Ja. Men om man höll punchknappen, då skrev Ringo hela lektionen och då fick man snabbare poäng. Det finns olika mätare kan man ju säga också i spelet här. En procentmätare för 5 olika skolämnen. Kemi, fysik, litteratur och så vidare. Och de går upp om man går på föreläsningar eller om man sitter hemma och studerar. Och föreläsningar tar 2 timmar och studerar hemma tar 1 timme. Och så kan man gymma och få bättre hälsa. Man kan få så här poäng och slåss om man går och boxas. Och man blir hungrig om man inte äter. Och då går man ner i vikt. Och lite osäker på vilken funktion det hade.
Just det, man gick ner i vikt om man inte åt.
Ja, jag tror att man vägde som minst 45 kilo. Och det var typ det jag vägde hela tiden, hela spelet. För det kostade pengar att köpa mat. Och det fanns typ 3 ställen att köpa mat på i spelet. Varav en var en sån här burger joint. Och pengar fick man bara en gång i veckan av att ha klarat av skolan bra. Eller om man jobbade i någon videobutik. Eller om man plockade upp pengar från folk som man har slagit ner.
Men det var inte det var väldigt inte lite pengar man fick då. Det var inte, det kunde man inte leva på.
Nej, så att det var precis. Så att det resulterade i att jag gick runt och var starved hela spelet typ. Och vägde 45 kilo.
Ja, men det verkar ju inte påverka spelet på något sätt. Eller karaktären. Nej. Karaktären kunde ju göra alla de här sakerna oavsett.
Men man kan ju svimma.
Men jag tror det var på grund av
Ja, man måste sova en gång om dygnet, typ 6 timmar eller någonting. Nej, det har med sömn att göra, tror jag bara.
Men händer det bara någon gång tidigt, sen så sov jag bra och åt bra resten av den.
Du var så pass duktig att du åt mat.
Ja, men det var ju skitsvårt i början att man hade så lite pengar. Det var också ett första intryck faktiskt, att man var väldigt fattig. Liksom.
Ja, jag undrade, var fan får man pengar ifrån? Jag fattar inte att man fick 10 000 yen av att få bra betyg på det här provet som var varenda lördag.
Nej, så i början var jag faktiskt konstant lite stressad över det, att man inte kunde äta någonting. Jag bara, jag måste få pengar nu snabbt. Men hade ingen aning om hur man skulle få tag på det.
Nej, jag trodde man var tvungen att slåss och plocka pengar från inom situationstecken liken. Så jag gick iväg och slogs liksom. Och det blir bara ännu värre, för då blir man ju trött svag. Och svag. Och liksom.
Ja, visst. Ja, man blir hungrig av att slåss.
Ja. Ja, vi har pratat kanske lite mer än om första intryck just nu. Ja. Men
Men har ni fått era sagda, eller vill ni?
Alltså mer eller mindre.
Ja, så jag håller med om, alltså jag kände likadant som du, att det hade kanske varit bra med någon typ av tutorial. Och att jag tyckte att, eller jag blev förvånad över att musiken var så bra. Det var väldigt, alltså jag njöt av att lyssna på det liksom. Och väldigt fina miljöer och väldigt så här skön, lugn gång i spelet. Förutom att jag känner mig stressad med maten. Men
det är snyggt att det blir liksom morgon och sen dag och sen kväll och sen natt. Att det finns 4 lägen på liksom hur de här pixelbakgrunderna ser ut och hur miljöerna ser ut. Det bidrar med ett ganska mycket mysig feeling liksom.
Verkligen.
Typ, tillsammans med den här lite tuffa men ändå sentimentala och vackra musiken. De här konversationerna som dyker upp ibland med hans kompisar och bekanta i skolan och så vidare känns djupare än vad de egentligen är, för att miljöerna och musiken berättar så mycket i sig själva på något sätt.
Eller man läser in någon typ av stämning med musiken liksom.
Ja, men exakt. Ja.
Det färgar det.
Exakt. Men ett första intryck jag fick var att det var väldigt pixligt. Jag är ju ovan att spela så här pixliga spel. Så jag ville spela det med så här, en liten skärm. Men det gick typ inte att göra det, vilket var lite irriterande. Och sen tyckte jag att det var jättetråkigt att spela med keyboard. Det här måste man ju spela med gamepad. Det är ju ett gamepad-spel liksom. Det är skittråkigt att spela med. Det går ju inte att slåss då liksom, till exempel. Och det blir rätt krångligt bara.
Hur spelade ni
Ja, med gamepad gjorde jag. Ja, det alltså, jag bytte sen för jag tyckte det inte gick att spela med keyboard.
Ja, precis.
Ja, med Xbox-kontroller.
Ja, med Xbox-kontroller, exakt. Mm. Det gjorde väl du också, va?
Ja.
Jag också faktiskt Xbox. Mm. Så det, ja, det passade verkligen bättre. Mm. Men det var ändå väldigt få knappar man använde.
Ja, jag måste säga att de kändes inte helt naturliga. Alltså nej. Valet av knapparna.
Nej, precis. Nej, de jag ändrade dem. Man kunde byta dem. Jag gjorde, det var det första jag gjorde, för jag tyckte de kändes väldigt weird faktiskt.
Mm-hmm. Hur ändrade du?
Men jag bytte plats på dem, A och B. Eller...
Mm.
Och jag tror det är för att det känns som att spelet är inspirerat av just Super Nintendo-eran, alltså 16-bitars.
Mm.
Och där är det ju bara två knappar, alltså på höger sida.
Ja, men jag tror också det.
Alltså. Knappar. Just, och de är ju också tvärtom.
Mm.
Alltså A och B är på andra platser.
Exakt, för det är japanska.
Ja, precis. Ja. Att man läser från höger till vänster. Så jag tror det är det som är inspirationen till det, liksom.
Mm. Men just det, ska jag bara säga, vi har glömt säga det, men vi har ju spelat det spelet nu och vi kommer liksom spoila spelet.
Det är bra.
Så att det är inte en recension så, utan det är mer så här att ja, vi pratar om allt vi vill prata om i grundspelet. Så om ni vill spela det själva först och inte bli spoilade så kan ni väl lyssna sen efteråt istället.
Man kan ju tillägga här att det är ju inte mycket story i det här spelet. Jag skulle våga hävda att man kan spela det här även om man typ vet hur det slutar.
Ja, ja verkligen. Alltså.
För att det är ju, i slutändan handlar det ju mer om att det är open world och stämning och sådär än någonting annat.
Lite vardagsliga.
Dialoger också, det är ju också en liten del.
Ja, men visst.
Ja, men dialogerna är ändå så att de är ganska vardagsrealistiska och liksom hänger inte ihop så mycket. Det finns väl någon liten storyline liksom som man kan följa som går under hela spelet, men den är ganska oviktig. Och det karaktärerna framförallt pratar om är ju liksom från dag till dag. Det är helt nya saker de pratar om.
Ja, men precis. Men det är också det som är liksom grejen, att det inte är bara en story, utan det är massa små saker som man får plocka upp här och där.
Mm.
Som liksom bygger en helhet. Att man lever i någon slags värld liksom, och inte bara en linjär
berättelse. Så.
Precis.
Mm.
Ja, men exakt så är det. Men vi kanske kan prata lite om den här storylinen som är i spelet. Och det är väl typ att... Ja, ni får hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg. Även om det var typ igår jag klarade ut det. De håller på att bråka med en gäng. Och en kille i gänget som heter Ken. Han har ju typ fyra kompisar den här. Och Ken, som är typ hans närmsta kompis, som är lite så här populära killen typ, verkar som. Någon kommer till hans skola och är sur, till deras skola ska jag säga, och är sur, och så bryter han handen eller vad det var.
Han boxas ju, han försöker göra en karriär typ inom boxning.
Just det. Mm.
Så det är väldigt big deal att han bryter handen.
Ja, just det, precis.
Precis.
En annan grej med spelet är att det känns inte som att de beskriver eller förklarar var i storyn man hamnar i början. Alltså vad relationen är till de andra karaktärerna som Ringo har. Utan det, man kastas ju lite in i hans liv och får lära sig under spelets gång vilken relation han har till de här.
Mm.
De introduceras ju inte så här, här är den här personen som det här och det här och det här. Utan nu när spelet är slut känner jag fortfarande kanske lite grann att så här, vilken relation hade egentligen Ringo med de här olika av hans nära kompisar och bekanta i skolan framförallt och vissa andra typ. Till exempel han som jobbar i hamburgerrestaurangen var ju också någon så här gammal elev eller någonting som han kände från något håll, men jag är osäker på var.
Mm.
Ja, men i alla fall, då det här bråket i alla fall, det är någon tjej, någonting, var det inte sånt som är otrogen typ, eller vad det var.
Just det.
Och då, hon dejtar någon i ett annat gäng till och med.
Ja, en annan
skola. Ja, just det.
Som är betrayal.
Precis.
Och då går hon till ett café, Ringo och den här snubben som har blivit bedragen av den här tjejen då, går till ett café och så börjar de slåss i det här caféet. Och då ska det här gänget sen... hämnas på Ringo och hans gäng, och de är ju bara fem pers eller något där. Och då kommer de till deras skola någon gång, fast det är typ mitt i natten, vilket är konstigt för skolan borde vara stängd då.
Mm.
Sen ska man slåss i skolan mot typ så här 500 olika rödjackade.
Det var väldigt konstigt faktiskt.
Ja, och då kan man ju inte dö heller.
Ja. Man kunde inte det.
Nej, du dog inte när du gjorde det.
Nej.
Fan vad grym i så fall. För det kom ju typ så här 50 stycken rödjackade japanska slagskämpar. Liksom.
Ja.
Nej, jag dog säkert 50 gånger.
Men jag hade redan dålig start, för jag hade redan bara halva livet kvar.
Ja, man kunde inte använda äta mat då heller. Det gick inte att öppna menyn.
Man var i en fight, för man kunde inte göra någonting. Så jag dog också jättemånga gånger där.
Varenda gång han dog gjorde han ett ganska roligt ljud också, så här japanskt ljud.
Jag tror att det är ord också, det betyder någonting, men jag kommer inte ihåg.
Aha, vad roligt. Det låter bara som en sån här manga-anime-ljud. Liksom. Eller, som de alltid säger.
Men det betyder ju också något. Det betyder ju typ ja på riktigt, ja, inte bara så här ljudet. Det är lite roligt ändå, att det är mer än...
Ja, whatever.
Nej, jag kan japanska.
Ja, efter den här brutala skolfighten när man slår ner 50 stycken rödjackade killar från någon skola. Då kommer det här gänget till och slår ner någon kille i Ringos gäng. Mm. Alltså när han är själv, så att han hamnar i koma typ.
Goro va?
Ja, han som var teaterkillen.
Ja, just det. Mm.
Som dessutom är lite så här den som de är lite så här retiga mot, för att han är med i någon teaterpjäs under spelet.
Ja.
Eller han är med i en teatergrupp liksom, för att han vill impa på någon tjej liksom, och för att han är intresserad av teater.
Mm.
Och de tycker typ han är lite så här fjantig som är med i teater, för de är lite så här macho killar liksom, alltså Ringo och hans kompisar.
Mm. Mm, just det.
Men det är också någon så här grej att typ den här tjejen som Goro är intresserad av, som är med i teatern, väljer ju typ sen att vara med den här Ken-killen som boxas istället.
Mm.
Och så blir de sura på varandra. Alltså det är någon så här triangeldrama liksom. Och det beskriver de inte heller. Alltså i slutet av spelet så vet man ingenting. Man vet bara att den här Goro, han är i koma liksom. Och det hade inte ens med honom att göra. Det var inte han som... Goro var inte ens med i den här skolfighten.
Nej.
Eller hur? För han var ju sur på att Ken hade tagit hans tjej. Så det är ganska orimligt att han hamnar i koma av alla.
Ja.
För han har inte varit med och slagits mot det här gänget med röda jackor. Ja, det är lite konstigt i alla fall.
Men det var någon gång han kom till Ringo och bara, ska vi gå ut och slåss? Jag vill slåss. Det var väl Goro som ville göra det.
Ja, just det var det.
Så han var lite sugen på att slåss ändå. Han kanske gjorde det.
Men det var inte med det gänget, det här rödjacket gänget.
Var det de som slog ner honom?
Det var de som gjorde att han blev en koma, tror jag i alla fall. Och då i alla fall, när de får reda på det så blir Ringo skitsur och går och slåss. Och sen slutar spelet.
Ja.
Alltså spelet slutar med att han slåss.
Själv också, det är ingen som dyker upp.
Nej.
För det kändes som en stor grej att man kunde ju fråga om de skulle med och slåss liksom sina vänner.
Under spelets gång.
Ja, precis. Mm. Ja, men nu precis i slutet, inför den här sista fighten.
Ja, kunde man?
Ja, som Ringo gick man ju frågade så här, kom igen, ska vi inte till tågstationen och slå upp de här jävlarna? Typ. Och sen så är det ingen som dyker upp. Sen kommer spelets namn, Friends of Ringo Ishikawa. För det är kul på man sig själv om att det är det spelet heter, så det kanske är det handlar om mest egentligen, typ hans relation med hans vänner liksom.
Mm.
Som typ sviker honom i slutet eller något.
Ja.
För att han vill slåss och de andra inte vill det.
Typ.
Men det är konstigt, för det är ju han som har liksom gjort en livsförändring framför allt i spelet. Mm. Så tycker jag, det känns som att spelaren får ta kontroll över Ringo under den tiden i hans liv. När han äntligen förändrar sitt beteende. Så var speciellt för mig, för jag var jätteduktig i skolan när jag spelade och sådär. Men det känns som att det är lite meningen också. Att så här, okej, nu ska han förändra sitt liv och bli bättre. Det finns några sådana hints i vissa dialoger och sådär. Så det är det enda liksom, den delen av hans liv man får spela. Precis. Och ändå är det han som det slutar med att han är den enda som vill slåss och hämnas. Det är lite konstigt bara.
Mm.
Det borde vara de andra som vill slåss och han ska liksom försöka hindra dem. Det hade varit en bättre avslutning på spelet, story.
Ja. Och då hade man ju kunnat nå någonting mer djupare kanske, att de kanske vill sluta slåss.
Ja, men exakt.
Alltså att man får inblick i det, att det kanske är onödigt att slåss. Det hade varit kul liksom om det.
Men det är också så konstigt, för att de förklarar ingenting om varför Ringo ville slåss nu. Alltså, för att man har ju själv varit Ringo hela spelets gång och fått välja allting. Och helt plötsligt så gör han någonting som man själv inte får någon förklaring på. Det känns så konstigt och...
Mer än att han vill hämnas för att någon slog ner hans kompis typ.
Ja.
För han har ju varit ganska så här sett på det här med slagsmål och sånt ganska lättvindigt under spelet. Alltså Ringo har ju dialoger också som man inte får välja. Man är inte som i andra såna här spel där man kan välja liksom vad man ska säga. Utan dialogerna sker ju bara med textrutor. Och det är inga röster heller, ska sägas. Och då märker man ju att Ringo, han är lite så cool. Han är så här, visst, vi kan väl göra det. Så här, han bryr sig inte så mycket, men han är också lite snäll typ. Men det är svårt att få grepp om vilken karaktär han är alltså.
Mm.
Han har ju väldigt många kompisar. Alltså med tanke på att han känner typ alla i hela stan.
I den där lilla stan, ja.
Och folk verkar gilla honom av någon anledning.
Och han är kompis med klassens datornörd också typ.
Ja, eller nörd generellt.
Nörd generellt, ja. Det fanns inga datorer på den tiden typ. Eller han sa ju det, den där nörden. Bara, datorer är framtiden, Ringo, jag lovar.
Just det.
Han är den enda som säger någonting varje dag också. Som har en unik fras varenda dag.
Det var lite nice faktiskt.
Mm.
Ja.
Det är väldigt mycket alltså, av spelet där det är, man gör sina de här dagliga rutinerna och det kanske kommer någon så här story grej en eller två gånger i veckan. Mm. Förutom att man kan prata med vissa då och då. Framförallt den här nörden som man kan prata med varje dag. Mm. Alltså han har någonting nytt att säga varje dag.
Mm.
Men utöver det var liksom, det var ganska fattigt att det inte hände så mycket. Och när det väl hände någonting var det lite så här att den rutinen man hade fuckades upp. För det var typ att man kom till skolan så här kvart i åtta på morgonen. Så stod det några där och bara, vi ska gå och ses klockan 5 ikväll. Då tänkte jag så, okej, nice. Då kan jag typ göra mina rutiner. Och så kan jag försöka vara vid det här kaféet klockan 5.
Mm.
Men då typ snabbspolade spelet fram till klockan 5. Och sen var det den här dialogen med de här som man hängde med. det gick inte att välja bort det liksom. Och sen helt plötsligt var klockan 11 på kvällen och då hade alla dagliga rutiner försvunnit. Och då tänkte jag så här, vad gjorde det egentligen Ringo innan klockan 5? Och vad gjorde de mellan 5 och 11 på kvällen? För det var en väldigt kort dialog liksom. Alltså det här är bara ett exempel, men det var ju så hela tiden i spelet. Ja, att dialogerna var väldigt korta, det var liksom ganska ytlig ton hela tiden.
Men började ni också hjälpa den här tjejen med hennes läxor i skolan?
Nej.
Den här tjejen som stod utanför klassrummet.
Aiko.
Aiko, precis. För henne kunde man ju snacka med nästan varje dag, i början i alla fall.
Just det.
Och då, alltså det verkade typ som att hon gillade Ringo för att hon hintade lite om det. Även om hon inte vågade säga det rakt ut. Men sen så skulle man hjälpa henne med skoluppgifter. Så skulle hon komma hem till en. Och så skulle man liksom vara tutor i flera dagar i veckan typ. Och så var det någon gång som vi bestämde att hon skulle komma över till mig. Men sen så hände det någon så här grej. Att man skulle gå slåss istället. Så jag missade hela den grejen.
Aha.
Och sen nästa dag var Ringo typ så, men förlåt att jag inte kunde komma. Den grej. Och det tyckte jag var lite synd. För jag hade velat se vad som hände där.
Ja,
liksom.
Det var första gången det skulle hända som det inte blev av då. För att, alltså hon kom över någon gång.
Jo, men hon kom över typ en eller två gånger.
Okej, okay, det i alla fall. Ja.
Men det var det här gången som du skulle göra den gången när du missade. Det var inget speciellt, utan det var bara en av flera.
En av flera gånger, men efter det så dog den ut hela den grejen.
Ja, just det. Man vet inte vad det hade kunnat leda till.
Om det hade blivit någonting.
Tänk om det fanns någon romance i spelet på riktigt. Det hade varit kul faktiskt.
Ja, för det var ju fler sådana grejer som saknades. Ja, precis. Yeah. Det var lite, visst, de här ytliga liksom dagliga, väldigt korta samtalen med personer som stod på olika positioner i staden. Konstant egentligen, förutom på natten typ. De var ju, det hände lite, man fick inget mer än så. Det, liksom, det blev inte djupare.
Nej, exakt.
Man hade velat ha någon så här, men till exempel Night in the Woods gör ju det jättebra. Där är det också en så här öppen stad slash by som man springer runt
i.
Och karaktärerna erbjuder den ibland som uppdrag. Och man har mycket mer att säga liksom, och tar den på vissa äventyr och sådär. Det finns en storyline som är en sidequest, liksom, en sidekaraktär. I det här spelet finns det typ inte det så mycket, vad jag kunde märka.
Nej.
Sen var jag ganska då, jag pluggade nästan bara hela tiden, det var det enda jag gjorde. Satt och pluggade och fick liksom 100% i alla de här ämnena. Och jag kanske inte utforskade så mycket som jag borde ha gjort typ. Men jag visste inte riktigt, jag hade inget så här, ingen motiv att göra det.
Nej.
Jag kände jag liksom att varenda dag så vill jag se hela stan och prata med alla för att det ger någonting. I det här spelet kände jag så här, nej, men det är bättre om jag lägger tiden på att plugga istället. Och det var inte så kul liksom, tekniskt var inte det så roligt.
Nej, det gav ju inte så mycket att utforska faktiskt. Ibland gjorde det så här på random små, få tillfällen, men främst inte. Det var främst dåligt, men det kunde också ge lite en känsla av tristess på ett sätt som känns som att det var meningen nästan med spelet. Att, för jag tyckte de pratade om det, han och hans vänner, att det var tråkigt att växa upp i den lilla stan. Typ, så här. Spelet förmedlade ändå det på ett ganska bra sätt tycker jag. Att så här, vad fan ska man göra? Det är lika bra att gå runt och slåss typ, så här, som 16-årig grabb i den småstaden. Typ.
Ja.
Ja, men det stämmer. Men samtidigt, om man ska ta Night in the Woods då, och jämföra med en som bidrar med den känslan nästan ännu mer, men på ett mycket, mycket bättre sätt. Liksom. Mer koncentrerad, fokuserad upplevelse och känsla.
Fast det är ju väldigt kul att gå runt där på andra sidan och prata med alla. Alltså prata med alla karaktärerna i Night in the Woods. Det är ju väldigt givande och roligt. Och det är inte så i verkligheten.
Nej, precis. Det är sant. Det är lite det jag menar. Jag tycker Night in the Woods är jättebra. Det är jättebra skrivet och jag gillar verkligen det. Och det förmedlar den känslan i text. Men det är någonting med att det rent spelmekaniskt är lite tråkigt som... Såklart är tråkigt, men det hade en liten fördel också tycker jag. Som jag tror är meningen. Det känns lite som det, att det ska vara lite så här tråkigt i den staden typ.
Ja, jag hade bara velat ha lite mer av allt. Det var så här, att spela pingis liksom var inte så kul. Och att liksom få upp, jag älskar ju pingis på riktigt, så det var en extra besvikelse för mig alltså. Nej, men och sen att få de här nya karate-movesen som man kunde lära sig genom att träna med den här karateläraren, som jag upptäckte skitsent i spelet, för han ville ju inte träna den från den början liksom. Ja, hur som helst, de var inte så jättegivande heller, och att läsa de här böckerna som han gjorde innebar ju egentligen bara att man fick en mening om vad han tyckte om boken efteråt. Det var liksom, det gav
att man lärde sig att läsa snabbare.
Jo, faktiskt. Men jo, precis.
Ja, det gjorde man. Okay.
Ja, det gjorde man om man läste alla böckerna i biblioteket i skolan. Typ.
Jag tänkte att det skulle få en att prestera bättre i skolan på något sätt. Men jag vet inte. Det verkade inte som det var, eller hur?
Nej.
Det märktes aldrig i alla fall.
Nej.
Nej, jag tror att när man har läst ut alla böcker i skolan, i bibliotek, då får man 2% per pluggad timme istället för 1%.
Ja, och 4 på en lektion.
Ja, men det är 42 timmar.
Ja, men jag tyckte det var 2 i början.
Jo, det var 2% i början, men då var det 42 timmar. Det är ju 1% per timme i början och sen är det 2% per timme sen. Och i skolan är det alltid 2 timmar i sträck. Medan hemma är det bara 1 timme i sträck.
Jo, men jag menar just i skolan. Ja, eller?
Ja, precis. I början är det 2% i skolan.
Ja.
Man pluggar 2 timmar.
Ja.
Alltså 2 gånger 2 timmar. För man har 2 lektioner.
Ja.
Men, och sen får man 4. Så får du få 2 per timme.
Ja, man har läst ut alla böcker i biblioteket.
Först är det 1 per timme. Sen är det 2.
Ja, men precis. Att det förändras i skolan också. Mm. Ja, men nice. Ja, bra.
Ja, det,
det blir... Ja.
Ja, det går snabbare att plugga i alla fall. Man blir bättre på det. Ja, och bättre på att läsa snabbt också. Om man läser en bok som handlar om att läsa snabbt. Mm. Jag tror att det är den andra boken högst uppifrån i skolbiblioteket eller något där.
Ja, just det.
Och det är så här, visst, det är väl kul att man kan läsa snabbare, men om det inte ger någonting att läsa så spelar det inte stor roll.
Nej, precis.
Och det fanns säkert en del så här gömda diamanter runt här och där liksom i spelet.
Ja.
Men de tyckte jag verkade inte vara jätteroliga ändå, typ. Man kunde liksom bli lite kompis med den här bilmekanikern till exempel, har jag läst.
Vilken bilmekaniker?
Längst till höger någonstans.
Ja, under den här bron typ, långt bort. Man springer över den här rälsen och ner under en bro. Mm. Man kunde lära sig lite action moves av honom.
Mm. Honom missade det helt, tror jag.
Nej, jag läste lite om det. Ja. Bara, men berätta.
Nej, tydligen man låser upp det genom att dö någonstans i det området.
Det var det jag läste.
Ja, för då vaknar man upp hos honom. Han har typ räddat den eller någonting.
Mm.
Och efter det så kan man prata med honom och lära sig olika moves. Jag fick lära mig någon därifrån. Men det var väldigt sent. Så, ja.
Okay.
Det är i alla fall lite kul att man kan få olika upplevelser i spelet. För jag fick inte alls det där med Aiko som du fick.
Men det var, jag fick ingenting istället. Jag gjorde inget alls. Ja, jag bara sprang till skolan. Sprang hem till pluggade hela tiden.
Så sprang du hem efter skolan?
Åt ingenting. Också, typ. Ja. Gjorde de här, man kunde göra så här uppsatser till ett universitet eller vad det var. Jag kommer inte ihåg.
Ja, just det. Ja, precis.
Så man fick typ pengar för.
Mm.
Det var 2 sådana uppsatser.
Mm.
Och de tog jättelång tid att färdigställa.
Mm.
Det var typ det jag gjorde i spelet. Jag gjorde de här uppsatserna och hade A i alla ämnen hela tiden. Typ.
Det hade jag också.
Mm.
Men ändå hann jag med extra grejer.
Alltså, jag måste säga att det krävdes inte mycket för att få A i ämnena.
Nej.
Man behövde inte plugga mycket, så det var väldigt...
Nej, jag trodde det skulle vara mer. Det var därför jag hade så mycket tid på att plugga.
Vet du hur mycket man var tvungen att plugga för att få A?
Jag vet inte om det blir svårare och svårare eller någonting, men jag hade 70% i alla ämnen ungefär när jag var klar. Och då fick jag A i allt efter att jag började plugga. Liksom. Okay.
Jag undrade att man skulle, om man inte hade 100% i allt, kanske man skulle få åtminstone någon procent i varje ämne varje vecka för att få... ett A eller någonting.
Mm,
för att jag läste någonstans att om man hade typ så här 35% i varje ämne så fick man typ A i allting efter det typ.
Aha, man var inte tvungen att plugga något mer efter det?
Kanske inte. Jag vet faktiskt inte.
Det är nog ganska generöst.
Ja.
För då är det, har jag ju lagt massa onödig tid på att plugga i det här spelet. Jag fick ju 100% i alla ämnen.
Mm.
Ja, jag tror att jag spelade det här spelet lite dåligt. Men det var ju ganska långt det här spelet. Alltså det hade kunnat varit kort. Hälften så kort tycker jag. Med tanke på lite det hade att säga. Lite mer tydlighet också. Vilka rutiner som ledde till vad och vilka står. Alltså, jag vet inte, det var bara för långt och liksom repetitivt.
Och så hade det varit trevligt att kunna välja liksom vissa saker. Man ville följa med på de här story-grejerna ibland. Ja. För det kunde ju verkligen förstöra ens rutiner. Liksom.
Mm. Ja, speciellt om det ska vara någon sorts open world-värld. Då känns det lite viktigt att man kan välja sånt.
Mm.
Jag missade ett arbetspass på videobutiken för att det var någon cutscene någon gång.
Mm.
Jag blev skälld av min chef. Liksom.
Ja. Ja, jag fick inte ens jobba kvar där.
Nej.
För att jag hade missat för att det kom någon story-grej.
Mm.
För det var ju ofta på eftermiddagarna som typ, någon av ens kompisar ville göra saker.
Mm.
Då är då man skulle jobba på måndag, onsdag och fredag. Om man missade 2 pass i videobutiken i rad, då fick man inte jobba där längre.
Nej, just det.
Då var det så här, hand in the key, typ så här.
Mm.
Ja, så okej. Okay. Så fick man inte jobba där längre.
Ja, jag hann faktiskt aldrig jobba något pass. Jag fick jobb där, men jag hann aldrig gå dit.
Mm.
Det dök upp annat.
Så här, du hade nyckeln bara liksom hemma hela tiden.
Ja, sen undvek jag honom rätten av spelet.
Man kunde skaffa lite olika grejer också. Det var ett tv-spel och 2 filmer, va? Eller
filmer. Massa filmer kunde man köpa.
Mm, okay.
Jag köpte typ 10 filmer.
Ah. Jag hittade bara två. Ah. Alltså där man hade i videobesviken.
Ja, men det kom upp fler sen efteråt.
Ah, wow.
Om man hade kollat på de filmerna och snackat med honom. Mm.
Ja, om man skulle prata med honom när man hade sett, efter att man hade sett dem. Ja, det gjorde jag nog inte, tror jag.
Ah, okej. Okay.
Men var det någon av er som köpte? Man kunde gå, det fanns en butik där samma screen som skolan befanns. Eller fanns. Jag vet inte om det var typ CD-skivor eller någonting. Var, det
var det inte böcker?
Ja, det var böcker.
Var det böcker?
Ja, precis.
Mm.
Man har en bokhylla hemma. Ska man välja vilken bok man går runt med? Och så kan man läsa den var som helst.
Kunde man det? Det missade jag också.
Ja, vad synd. För det tyckte jag var ganska... Mm. Alltså lite mysigt, man kunde gå till kaféet och beställa typ misosoppa och kaffe eller någonting och sitta och röka och läsa en bok. Ja. Jag tyckte det var lite nice idén om det och så här, animationerna var ganska trevliga.
Man var tvungen att sitta ner för att läsa, va? Eller hur?
Ja,
precis. Så det var inte överallt, men i princip.
Ja, men så här, man kunde sätta sig på en typ en buss, i en busskur och så här. Eller,
okej.
Okay. Mm. Ja,
för jag visste ju att man bar runt på en bok, men jag försökte ta reda på hur man kunde läsa den. Mm. Vad skulle man trycka på för att göra det?
Typ L, alltså left, tror jag, på kontrollen.
Right.
Okay.
Var det right?
Ja. Om man trycker på, om man sitter någonstans och trycker på den här knappen när man slåss som man skyddar sig med.
Mm.
Alltså right pekfingret liksom.
Ja, just det. Mm.
Då läser han boken som man håller.
Då hade jag säkert läst mer böcker.
Mm. Ja, det var mysigt. Men det var ju en del sådana liksom roleplaying element i spelet. Det kändes så här, som du sa, man kan sitta på ett café och röka och läsa en bok. Mm. Eller man kan ställa sig på sin balkong. Och ta en cig liksom.
Och känna sig lite cool.
Ja, precis. Eller sitta så här squattigt som de gör i Ryssland. Sovjet har jag på sig. Och det var ju nice. Men jag menar, för mig bidrog inte det jättemycket alltså, till någonting. För det var... Det medför inte någonting till storyn eller något sånt där. Att det liksom fick en att framställas på något sätt. Annat sätt till ens kompisar eller vad det kan vara. Liksom. Utan det var bara för en själv man gjorde det.
Mm. Nej, det räcker inte att fylla ett spel med det att känna sig cool. Liksom,
nej. Mm.
För mig hade det nog funkat om det bara var bättre skrivet, om det var precis som det var, men om det kändes givande och gick mer in på djupet någonstans. Så att man någon gång, för om man börjar känna något starkt för bara en karaktär i spelet, så tycker jag det gör ganska stor skillnad.
Mm.
För det är man ju investerad, då kanske man kan hämta mer av det andra man gör också.
Ja, men så är det.
Men nu blev det ju, allt kändes ytligt tycker jag. Varenda, även om det var lite kul ibland skrivet, så var det väldigt ytligt tycker jag. I slutändan var de bara tuffa killar ändå typ.
Ja.
Som skämtade om att de hade mens typ, om någon var töntig och gick på teater typ så här.
Ja,
och var lite grinig eller någonting.
Mm.
Så det, det var jävligt synd tycker jag.
Det var väl någon konversation som var lite djupare. Det var den här, enligt mig då. Alltså en bara i hela spelet. Mm. Det var väl när de, den här snubben, någon kompis till honom, dejtade någon tjej, och så hade hon en kompis med sig, så fikade de någonstans. Gjorde ni det?
Just det, det var en ganska rolig.
Ja, den gången, ja.
Ganska rolig dejt.
Mm. Ja, och då gick han hem med den här tjejen efteråt. Nu lät det som att de gick hem och hade sex, men det hade de inte. Det var tvärtom, de gick tillsammans bara.
Mm.
I någon park, typ så här, så. Eller på olika platser i den här staden, liksom, på kvällen. Och pratade lite, och Ringo pratade om att man ska prestera i livet. Och om man är duktig på någonting, om man är en talang eller inte, och sådana saker.
Mm.
Och enligt den här killen som har gjort spelet, så han tyckte att spelet var såhär existentiellt och så. Jag antar att han refererar då till kanske till sådana typer av dialoger.
Mm.
Mm. Och generellt också bara med hur spelet upplevs och hur man spelar det. Men det hade, som Oliver säger, det hade behövts mer av det. Så det hade varit kul att lära känna den här nörden till exempel lite mer. Eller,
ja, men visst.
Eller bara, vad hände egentligen med den här Ken och hans boxningsgrupp eller vad fan det var.
Ja, och en väldigt stor grej som jag tycker är, det är varför de här slåss.
Mm.
Alltså, för det var det jag tror jag till och med sa det när jag pitchade för det här spelet för länge sedan.
Mm.
För det står ju, det är ju så spelet beskrivs. J.O. beskriver det själv som an existential open world game about Japanese delinquents. Och det var just det existential som jag gick igång på och tänkte att då lär jag ändå gå in på djupet någonstans liksom. Men nej, jag blev fan väldigt besviken på just den grejen tyvärr.
Mm.
Alltså.
Mm.
Jag hade någon konversation med Goro ganska tidigt. Man går runt på natten typ och går och pratar om att han vill bort från stan typ.
Ja, just det är han som håller på med teater, ja.
Ja, precis. Det var typ den bästa konversationen tycker jag, tror jag. Mm,
just det, jag kommer ihåg det.
För då känner man ändå lite så här, ja, fan vad rastlösa de är i den här lilla stan, typ.
Mm.
Så här 16-åringar, typ.
Mm. Nej, ibland fick jag lite feeling från när jag själv var tonåring. Alltså, jag gick inte runt och slog sådär, men...
Nej, men vi kanske skulle gjort det om vi bodde i en mindre stad, typ, så här.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, men exakt.
Vi var ju ändå ganska busiga ett tag.
Jo, men det var vi.
Alltså, så här, som man är ju rastlös, typ.
Ja, vi gick runt och kastade ägg och grejer, liksom, på bilar och sånt.
Ja.
Det är ju dumt så här nu i efterhand,
men
vi hade ju inget att göra typ.
Nej.
Tyckte vi i alla fall.
Nej men visst, så här, vad fan ska man gå till Café 60 typ, för att de är öppet till 3.
Ja.
När man är för ung för att gå på krogen.
Och ja, liksom. Och det hade de inte råd med. Jag hade inte råd att köpa kaffe flera gånger i veckan. Typ.
Nej.
Och jag tyckte inte ens det var gott i och för sig. Men...
Mm.
Nej, men det var någonting med så här, det här ljuset på de här pixel art bakgrunderna och musiken. Den här kvällslåten tyckte jag var riktigt fin liksom.
Mm.
Och den låten som hela spelet slutade med också. Det var de två låtarna som var kanske mest sentimentala typ.
Jag kommer inte ihåg hur mycket
det slutade. Den här. Du, 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 du. Någonting.
Ja, just det.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Fråga, var ni på baren mycket eller?
Nej,
nej. Jag gick aldrig.
Det var lite off, men det var rätt nice tycker jag.
Mm-hmm.
Okay.
För man kunde typ spela biljard där och lyssna på. Där, det var fan den bästa låten tycker jag i hela spelet.
Mm.
Om man gick till jukeboxen, gjorde ni det någon gång?
Mm.
Man kunde betala för att byta låt.
Ja, och den låten var, det var typ en blueslåt liksom. Och den var fett lång.
Mm-hmm.
Jag hade problem med att lyssna klart på den, för det gick ju inte att göra det utan att tiden gick.
Nej,
jag typ inte pausa eller någonting, men jag ville typ vara lite RP och så jag satt där och drack whisky typ och lyssnade på den blueslåten.
Fan, nice.
Det var riktigt bra faktiskt. Mm. Jag var riktigt impad av den gitarristen som nu spelar där.
Var det också en Annie-tech-låt?
Jag vet faktiskt, jag försökte kolla det efter texten, men det gick så fort. Jag visste inte vad den låten hette.
Nej.
Eller om den hette barsång eller jag vet inte.
Ja. Vi kan väl spela upp lite snuttar från olika från den och de låtarna jag nämnde. Vi kanske redan har gjort det vid det här laget.
Vi klipper inte i realtid när vi pratar.
Nej, det gör vi inte. Generellt väldigt fina låtar och musiken. Den bidrog jättemycket till feelingen och så, tycker jag.
Mm.
Jag började tänka lite på när jag själv gick som sagt i gymnasiet. Så här, och liksom, jag visste inte vad som skulle hända. Man var 17 bast, man visste inte vad som skulle hända efter gymnasiet. Och kände bara, det var mycket känslor och så.
Mm. Ja, jo, på den det var tiden. Det kanske. Jag kände också att det var skönt att ha kontroll över ens liv. För när man var tonåring så kändes det verkligen inte så att man hade det. Men där... Nu är man ju vuxen och spelar det här spelet.
Ja.
Och verkligen från en helt annan liksom, livssituation.
Mm.
Man gör ju mycket bättre val, såklart. Så det kändes skönt på något sätt att förbättra sig.
Ja, just.
Göra ett bättre jobb än om man gjorde det själv.
Ja, precis. Jag kunde också känna så ibland, att för jag pluggar ju samtidigt. Och jag pluggade väldigt mycket i spelet. Då kunde jag känna ibland, jag borde plugga i verkliga livet istället för spelet. Men jag fick någon typ av tillfredsställelse av att plugga i spelet. det liksom lättade på min ångest i verkliga skolan.
Din universitetsångest.
Ja, precis.
Ja. Men det är det som är så kul, det är det som är lite magiskt med spel ibland, att man kan ju få känslan av, alltså det är jättelätt att plugga ett spel.
Mm.
Man kan, alltså,
man kan sitter, inte duktig.
Ja, man trycker på en knapp och så har man 100% och vet man allt om fysik. Ja, allt som går att veta.
Mm.
Och man känner ju ändå det någonstans. Man är ju lite så här nöjd över sig själv. Så det är ju det som är kul med spel ibland. Liksom. Den aspekten i alla fall. Att levla och hålla på.
Det gjorde man ju en del på vissa områden i det här spelet också.
Mm.
Men han bodde ju typ själv, den här Ringo.
Mm.
Det var lite, det här var kanske lite roligare om han hade någon så här familjesituation eller någonting.
Mm.
Man fick inte eller man veta någonting om hans familj.
Nej, det hade varit kul att få veta lite om det också. Varför han bor själv och liksom, bor hans familj i någon stad eller vad är grejen liksom.
Ja, precis. Men det var väl en universitetslägenhet, eller så här studentlägenhet tänker jag. I en studentkorridors.
Ja, säkert något sånt.
Hus, någonting, tänkte jag.
Ja, just.
Men det hade varit kul att veta mer.
Det tog väl för mig typ 7 timmar att spela igenom, så det var ganska långt med tanke på hur lite det egentligen var. Alltså lite story och sånt där. Jämfört med många andra spel vi spelar här i spelcirkeln, som är kortare.
Det var, vad sa du? Att det var långt?
Det var långt för att vara lite material. Lite liksom,
ja, det kändes ganska långt.
Eller det, men var det långt var också. Det tog ju 7 timmar minst att spela. Men många spel spelar med spelcirkeln är ju kortare än 7 timmar i alla fall.
Mm. Mm.
Ja, för mig tog det här 12 timmar typ.
Ja, ah, jävlar. Mm. Så.
Ja, det är. Jag vet inte varför.
Aha.
Hur det kan variera så mycket egentligen.
Nej, det kanske var för att du inte pluggade så mycket.
Ja, tiden går ju snabbare när man pluggar.
Ja, för då skippar man ju just det hela timmar.
Så det. Mm, det så är det ja.
Om du inte pluggade mer än 35%.
Jo, jag var uppe i 70%.
Okay.
Ja. Från 70 till 90 gick jättesnabbt för mig.
Ah, okay.
Jag vet inte varför, det bara, helt plötsligt var det 90 och sen var det 100 typ.
Mm.
Ja, man kom in i det här flowet att plugga varje dag.
Mm.
Man
han var såhär, I know it by heart, typ sen fick man inte ens plugga mer.
Nej, precis.
Mm.
Det var helt onödigt att gå på lektioner också.
Okej.
Men det kunde väl kännas lite existentiellt, det här med att man pluggade varje dag. Och man fick 100% slut, men det gav liksom ingen.
Nej, precis.
Ingenting, det spelar ingen roll.
Mm.
Nej, just det. Typ. Ja, men det var mer det här, det känns som att, ja. Han ska ju liksom vända sitt liv och bli lite duktig. För han har ju typ F i alla ämnen. Så underkänt.
Mm.
Och sen fick han ju A i alla ämnen. Liksom, när vi som spelare tar kontrollen över hans liv lite grann. Så var det för mig i alla fall. Och säkert för många andra. Mm. För då får man ju pengar och sådär. Och det känns som att spelet vill att man ska vara lite duktig.
Mm.
Resultatet är att han går till skolan. Klockan 8, typ 9. Och sen är det lektion. Sen är det lunch. Och så äter man ingenting på lunchen. Och man äter ingen frukost heller. För det har man inte råd med. Och sen så går han på en till föreläsning. Sen är det klockan 2. Sen går man hem och sätter sig hemma och pluggar. Fram till klockan 2 på natten. Och sen somnar man och sover i 5 timmar. Har fortfarande inte ätit någonting.
Nej.
Så vaknar man upp nästa dag. Är helt utsvulten.
Springer
till skolan. Och så påbörjas allt igen.
Ja.
Och så äter man ingen mat fortfarande. Liksom. Så det är liksom, jag vet inte, vad vill det här spelet säga egentligen?
Ja.
Till mig.
Ja. Ja, man kan ju spela det annorlunda.
Ja. Men jag trodde det var det som var grejen, att man skulle få 100% på alla ämnen i skolan. Att han skulle få en scholarship och
komma därifrån, komma från den lilla staden.
Ja, det skulle vara, man skulle erbjuda honom goda chanser att komma vidare i livet. Så det trodde jag att det här med att slåss så, det ska jag inte göra någonting av. Så det gjorde jag inte heller.
Nej, men det är verkligen rimligt att känna så, för det är ju ändå som är kvantifierbart i spelet. Mm. Där man får en känsla av att så här duktig är du, det här är målet. Alltså man har på papper att så här är progress, allt annat var typ random.
Just det, det är sant. Det är ändå som är riktigt rollspel.
Ja, exakt. Och vi som gamers, då är det väldigt lätt att så här, gå igång på det, eller hur?
Ja.
Alltså man vill ju klara spelet liksom, så då kör man på det som är mätbart typ.
Ja, jag tror att jag var lite rastlös generellt också, att jag kände att jag ville bli klar med det. Då tänkte jag, om jag får 100% i alla ämnen här, då kommer spelet sluta.
Just det.
Och det kanske var så också, att det gick snabbare då för mig.
Mm.
Det stod liksom att om man bara gör main story och ingenting annat så tar det 7 timmar enligt howlongtobeat.com.
Mm.
Och det tog ju ganska exakt 7 timmar för mig.
Mm.
Så det kanske hade någonting med skolan att göra där, att om man lägger mycket tid på det så klarar man spelet snabbare.
Ja, det ska det säkert vara.
Nu har vi pratat ganska mycket om det här spelet och jag vet faktiskt inte om vi har fått allting sagt eller inte. Det spelar inte så stor roll. Men jag tänker att vi ändå kan ta en liten runda och säga vad vi tycker var bäst med spelet, om det var något speciellt moment som var liksom särskilt nice, som vi brukar göra. Och också sen efter den rundan ta vad vi tycker var kanske mindre bra med spelet och sådär. något tråkigt moment eller något som drog ner på helheten. Så ja, Oliver, vill du börja bara säga något nice som du inte har sagt redan om spelet?
Ja, det kanske blir något jag sagt, men jag får väl säga stämningen bara. Jag vill typ det bästa för mig. Stämningen generellt, musiken som bidrog mycket till stämningen. Mm. Mer specifikt får jag väl säga bar, att hänga på baren och lyssna på den låten typ. Den låten var så nice. Och att man kunde beställa whisky och röka typ.
Fast man var 17 bast.
Ja.
Undrar det med lagarna där i Japan om hur gammal man ska vara för att göra olika vuxna saker.
Ja, spontant känns det som att det är strikt, va?
Ja, jag tycker också det. Det var därför jag blev förvånad, men jag vet ju faktiskt inte. Jag har inte kollat upp det.
Mm. Men det kanske var lite Ryssland-inspirerade
också. Just på den,
ja. Ja, det kändes, på så sätt kändes det ju lite ojapanskt, faktiskt.
Ja, men för folk är ju så trevliga i Japan, liksom. Här är alla så elaka.
Ja, en annan grej som inte var så japanskt var att betygen i Japan är inte så att om man får bästa betyg, då får man typ S. Eller var det bara Dream Daddy som hade så?
Vi kollade upp det när vi spelade Dream Daddy och det var S var högsta betyget i Japan. Men det är inget supertillförlitliga källor heller, så jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men ja, det känns som att det skulle kunna stämma. Mm. Det var väl någon blandning av rysk och japansk kultur i det här spelet. Men tydligen någon Steam-användare hade skrivit en recension om att det här spelet liknade någon viss genre inom någon manga-serie. Så att ja, det var någon typ av sån college- high school-genre med killar som var lite tuffa kanske eller någonting.
Men det är liksom...
den fångade det väldigt bra tydligen, tyckte den här recensionen på Steam.
Ja, precis. Men det var lite det jag pratade om förut, att de här gängen fanns ju på riktigt i Japan. Alltså det är en grej med den sortens med 50-tals frisyrer och liksom, jag vet inte vad de heter egentligen. Men...
det är inte yaoi i alla fall.
Nej, det är inte.
Inte Gio, det var så kul att han hette ju Gio i spelet. Och så gjorde han ett japanskt spel som inte var yaoi. Ja. Vad tyckte du då? Vad var bäst med spelet? Eller något, har du något moment som du vill ta upp som du inte har sagt än som var härligt?
Alltså jag måste nog också säga att jag tycker att stämningen var det bästa. Liksom. Att det var hela det här, alltså helheten, hela flowet som man kunde få till känslan av det. Liksom. Som var det mysigaste och bästa, tycker jag. Mm, jag har inget särskilt så speciellt moment för att allting flyter lite grann ihop, tycker jag. Ja, men det var väldigt bra musik liksom, och fina miljöer.
Jag håller med. Jag tycker de gjorde den här stan väldigt fin.
Mm.
Liksom man gick där vid vattnet och kunde se det här området på andra sidan vattnet och så här. Och tågstationen och de här parkerna eller skogen. Och det var en massa olika områden i en liten stad. Liksom. Som jag tycker faktiskt det var nästan... alltså Night in the Woods är snyggare på många sätt. Liksom. Mm. Det är svårt i och för sig att jämföra sån här pixel art med den grafiken som finns i Night in the Woods. Eller typ Oxenfree och sådana spel.
Mm.
Men på ett sätt så... det gav en mer tydlig och realistisk bild av en stad än vad Night in the Woods gjorde. Night in the Woods var, det var väldigt snyggt så här, precis inne i stan där hon bodde, där den här May Borowski bodde med de här villorna och sådär. Men utöver det var liksom staden inte jättehäftig typ, tycker jag. Där. Alltså det här var, de gjorde en mer, det var mer en trogen bild av en småstad i det här spelet. Mm. Det var riktigt bra faktiskt.
Mm.
Men de hade, nu ska jag inte gå in på det dåliga än. Men okej, jag säger inte mer än så. Jag håller med er. Musik och stämning och de här bakgrundsbilderna som målade upp en komplett stad på något sätt.
Mm.
Eller delar av en stad i alla fall.
Mm.
Det kändes som att man var en del av någonting större. Alltså som vissa spel och filmer och sådär kan få en att kännas. Alltså det var ju inte lore på det sättet, för att det var ju en verklig värld. Det var ju liksom vår värld på slutet på 80-talet.
Mm.
Men det kändes som att det verkligen var det också. Det var...
ja, faktiskt. Det gick ju förbi massa folk och sådär.
Ja, men exakt.
Med väskor som var på väg till sitt jobb. Och vissa av dem såg till och med lite speciella ut. Ibland kunde man se någon som man bara såg en gång.
Mm.
Ja, jag tror också det.
Mm. Och det var lite häftigt. Det kändes också lite stort då. Att spelet var lite större än vad man kunde faktiskt uppleva.
Men det kändes som att bakom de här husen på andra sidan floden, där var det också en skola som... hade någon snubbe som också var lite rastlös och så här. Så det kändes, det var inte liksom superbra så här, hans värld och ingenting mer.
Mm.
Inte så isolerat liksom som det kan kännas i många andra sådana här spel. Det var positivt. Ja, något negativt då? Ska vi över det? Oliver, ska du börja igen kanske?
Ja, sure, det kan jag göra. Men det blir som jag sagt, just text. För där blev jag så besviken liksom. Jag hade gärna haft att någonting var på djupet eller mer. Det var till och med några få så här felstavningar och grejer.
Det märkte inte jag.
Nej,
jag såg
inte det. Många, men det var... för mig, ibland räcker det med några få sådana och det kan kännas off. Då är det som att det här kanske låter hårt, men då får jag liksom inte någon respekt för författaren. Typ. Förstår ni? För att Alltså förstår ni, ett fel gör att man köper inte magin på något sätt. Magin bryts lite liksom. Då börjar jag tänka på att man har skrivit det och så blir det, sen var det kört typ.
Generellt så, språket var ju ganska bra tycker jag. Det var roliga synonymer och så här liksom vardagligt. Lite slangigt språk men ändå intressant och varierande. Men jag håller med om att det var synd att det var felstavat. Å andra sidan var ju spelet skrivet på ryska.
Mm. Det var någon annan som hade översatt.
Översatt till japanska, franska, kinesiska eller mandarin typ. Och engelska.
Mm.
Så att, jag vet inte hur bra de här översättningarna var. Liksom. Men jag tycker att det var, jag trodde faktiskt att det var skrivet på engelska först. För jag tyckte det verkade ganska naturligt.
Mm.
Det var ju, det är ju positivt också. Mm. Men det var inte så mycket text så det kanske inte var så svårt att översätta det.
Bara man ska jämföra med Not in the Woods till exempel, som är hur bra skrivet som helst, där man
där
bara text tycker jag ger mycket av magin som jag saknade lite här. Men
Nej, det var inte lika polerat kanske.
Nej.
I den bemärkelsen.
Nej, och det var inte så mycket text heller som man kanske hade hoppats på.
Var det du tänkte var negativt med spelet?
Ja, jo, delvis. Jag märkte inte av de här stavfelen, så jag tänkte faktiskt inte på det.
Nej.
Så jag tyckte dialogerna var bra, förutom att det hade kunnat vara lite mer av dem. Eftersom ja, det som vi har snackat om, att det inte blir så mycket djup i den kvantiteten som man får dem i. Men ja, utöver det som var dåligt så kanske just kontrollerna. Alltså att det här med att man kunde fastna på vissa ställen ibland där man gick på huk. Och det var jättesvårt att börja springa liksom, det var inte naturligt. Och, ja, och sen också att man blev avbruten ibland på vissa saker som man hade velat göra. Det var tråkigt.
Just det.
Det fanns ingen valmöjlighet när en viss sekvens kom. Det gick inte att avbryta den eller välja när man skulle genomföra det.
Och då försvann hela dagen. Det var lite överdrivet.
Ibland mer än en dag. Ah. Den här fighting-sekvensen i skolan, ni vet, som jag pratade om tidigare. Det var typ 2 dagar som försvann. Det var lite överdrivet alltså.
Mm.
Det började typ så här söndag klockan 10 på morgonen och så var jag klar typ klockan 11 på tisdag. Vad hände med det? Och det roliga var att mitt i natten när man skulle slogs, alltså att skolan var ju tom såklart för det var mitt i natten. Men i gymnastiksalen satt den här coach typ. Mm. Han satt där inne själv.
Okay. Där,
alltså, som han gjorde på dagen också. Det var fan konstigt alltså. Vad fan gjorde han där klockan 3 på natten typ?
Kanske var han som hade ordnat en fighting session.
Ja, men alltså släppte in dem i skolan.
Mm. Ja, exakt.
Låren funkar ändå. Typ.
Det går att skilja bort det på allt möjligt, antar jag.
Jag vill gärna inflika, vi har faktiskt pratat ganska lite om hur buggigt spelet är ändå. Och jag vill inte prata massor om det nu, men så här, om Leo hade varit här hade vi pratat jättemycket om spelmekanik, tror jag.
Ja, just det.
För det är faktiskt ett väldigt buggigt spel, tycker jag. Det var mycket, många gånger som jag blev så här ganska irriterad för att man inte kunde nå vissa personer. Man har slagit ner vissa så kunde man inte typ nå dem för de låg konstigt. De typ dog i ett staket typ eller någonting.
Ja,
så här. Alltså,
ja, för att plocka upp pengar.
Ja. Ja, och mycket sådana små grejer. Och när man slog på sin boxningssäck. Det var fan ett buggigt spel ändå, tycker jag, rent mekaniskt.
Men man märkte nog kanske inte av det så mycket om man inte fightades, tycker jag.
Nej, så är det nog.
Nej, jag märkte inte av det lika mycket som du heller. Nej, för det slogs för mer än vad vi gjorde.
Ja. Jag tror det, och det var fan rätt buggigt alltså.
Däremot så, jag kan säga en negativ sak med spelet här, som också är en detaljsak egentligen. De här textrutorna som kom upp när en person pratade var alltid precis lika stora, oavsett hur mycket personen sa. Mm. Och de var samma färg, oberoende av vilken person som pratade.
Mm.
Och de var alltid på samma plats också. Det var någon sekvens när Ringo stod på balkongen, som var lite i överkanten av bilden. Och det var textrutan över honom, för att den alltid var där, så man såg inte honom så bra. Den var ju visserligen lite transparent, men det var så här...
Ja.
Man, alltså i sådana här spel där textrutan är så viktiga för spelets story, för att det är ingen liksom inspelad röst eller så som berättar någonting, eller det finns inte mycket annat som står och erbjuder i form av animationer eller vad som helst. Då tycker jag att textrutorna spelar en ganska viktig roll. Här gjorde ju Night in the Woods ett jättebra jobb.
Mm.
Och Wondersong kanske är ett ännu bättre jobb. Mm. Att göra textrutorna på väldigt olika sätt, med olika färger och olika typsnitt och allt sånt där möjligt. Liksom, och vara kreativ där. Det här hade det inte gjorts alls.
Nej, alltså det kom ju inte naturligt att förstå vem som pratade. Utan jag kunde liksom komma på mig själv att jag behövde tänka så här, vänta nu, vem är det som pratar? Mm. Och då var jag tvungen att leta efter en så här pil som pekar på den här personen, som var väldigt så här, ganska liten och otydlig. Och då fattade jag vem som sa vad. Men så.
Ja, och ibland, den här pilen, ibland stod det ju 2 personer bredvid varandra. Och pilen pekade ju på båda. Mm. Liksom, och då visste man inte vem det var. Då får man tvungen att kolla på deras mun. Och det var en pixel som åkte fram och tillbaka i munnen. Och då förstod man att den pratade. Och det var ganska svårt att se den pixeln ibland. Så då visste man inte vem det var som pratade.
Mm.
Och det var också så här, kom igen liksom. Bara, det här är det enda story-drivna mekaniken som finns i det här spelet. Det kan man ändå göra lite mer polerat. Och lite mer finess liksom.
Verkligen.
Ja, jag hade uppskattat sådana här små porträttbilder som man brukar ha på gamla spel ibland. På personer som pratar.
Ja, men exakt. Just,
det hade jag inte ens tänkt
så på. Är det i det här Gemini Rue. Och det gjorde mig positivt överraskad i det spelet som jag nämnde i början av den här podden. Det är faktiskt riktigt nice.
Mm.
Och i alltså, gamla Final Fantasy-spelen som han uppenbarligen, eller som han sa att han har varit inspirerad av. Det fanns, det hade jag inte ens tänkt på, men det hade gett jättemycket till spelet att få. För det var ju snygg pixelgrafik, men de ser ju typ likadan ut. Det är så små skillnader som man gör så här, okej, det är han som är blond, han som är skallig, han som har stort svart hår typ. Alltså så här, det hade gett mycket att få.
Ja, verkligen. Jag blandade ihop hans kompisar, för de har ju samma blå jacka allihopa också.
Mm.
Jag tror det tog mer än halva spelet innan jag fattade vem som var vem. Alltså.
Mm.
Och då var det så här, då hade de ju sagt och hintat om grejer till de här karaktärerna i början som jag hade gått miste om, kan man säga, eftersom jag inte fattade vem som var vem.
Ja, det var faktiskt svårt. Alltså, de nämnde ju namnen ganska ofta på personerna, men jag hade jättesvårt att kolla koll på vem som hette vad. Men jag tror jag kom på det nu, att det var säkert för att man inte fick se deras ansikten liksom, mer detaljerat. Liksom. Så det var svårt att komma ihåg det, precis som du sa, Alex.
Också att de använde för det mesta förnamn när de refererade till människor. Mm. Men ibland använde de efternamn också. Och man hade ingen lista eller någonting över sina kompisar vad de hette liksom, för efternamn. För i skolan fanns det en lista på betyg. Men det var ju bara efternamnen och första bokstaven i förnamnet.
Mm.
Så det var så här. Det var svårt att veta vem som var vem, vilket namn som var vilket och sådär, så det, som du säger. Alltså.
Ja, men Goro hade sämst betyg, tror jag, av alla.
Det var någon som hade F hela tiden.
Han var längst ner, det var han som höll på med teater.
Jaha, det var han som hamnade i koma också. Mm. Stackaren, fan. Mm. han gillade man nästan mest, för han var lite såhär utbörling lite grann.
Ja, han kändes mest rastlös av dem också. Han satt ju alltid på taket och bara så här, hade verkligen ingenting att göra.
Typ. Mm.
Nej, han var ju sällan nere på lektionerna också.
Mm. Nej, precis.
Mm.
Den tråkigaste var väl han som hade typ kort mörkt hår. Han som inte var Ken och inte var han själv, men som ändå hade mörkt hår typ.
Svart hår, ja.
Ja, så Shiro.
Nej, Shiro var blonda killen.
Nej, jag tror fan Shiro hade svart hår.
Ja, du ser, jag kommer inte ihåg. Nej, de namnen
är svårt.
Men han var i alla fall tråkigast.
Ja, okej, ja.
Han hade ingen personlighet.
Jag minns
inte
ens
honom. Det var ju han, nej, precis, han var jättesvårt, tyvärr, alltså. Men det var ju han som hade tjejen som var otagen mot honom.
Just det,
Så han hade ju någon form av del av min storyn liksom, på något sätt. Men utöver det var han väldigt intetsägande.
Ja, precis.
Som karaktär. Det var också det var karaktärerna, till skillnad från till exempel det som han är Frog-spelet som vi spelade senast. Där var det väldigt olika karaktärer med väldigt säregna drag liksom.
Mm.
I det här spelet var ju alla mer eller mindre lika liksom.
Mm.
Jag tror att jag blandade ihop alla de här tjejerna som var med då och då också. Vem som var vem och sådär.
Mm.
Det enda jag kommer ihåg var hon Aiko, för att jag har döpt min Fire Emblem main karaktär till Aiko. Det är därför jag kommer ihåg henne. Annars hade jag glömt bort henne också, tror jag.
Var det från Ringo som du fick namnet, eller?
Nej, det var en kompis som till mig som hittade på det faktiskt. Alltså Fire Emblem-namnet.
Mm.
Det betyder typ mitt hjärta eller någonting sånt där. Älskling eller någonting på något sånt på japanska.
Mm.
Då hade ju den romansen make sense.
Ja, exakt. Mm. Men det är ett ganska vanligt japanskt namn, uppenbarligen. Har jag fått höra. Jag kan inte det. Eller tydligen ska jag säga, inte uppenbarligen. Jag vet faktiskt inte. Vi har ju pratat lite grann om vad spelet vill förmedla. Det här, du snackar om det här med tristess och så.
Mm.
Finns det något annat liksom mellan raderna i spelet? Jag var ju lite inne på att det kändes som att spelet ville att man skulle bara plugga hela tiden. Och jag vet inte om det fanns något annat spel att liksom ville berätta sådär mellan raderna. Typ. Vad kunde ni utröna?
Jag tänkte på att livet kan kännas meningslöst.
Mm.
Sakerna man gjorde i spelet kändes meningslösa.
Och det är lite samma tema som det Oliver pratade om lite grann. Mm. Det här med att det var tristess att vara ung. Liksom.
Ja, det går in precis i ett annat sätt att uttrycka det på.
Och det är väl kanske det som Yeo tycker är existentiellt.
Mm.
Och det är väl det lite, men jag tycker att det ska krävas lite mer för att beskriva spelet som det.
Mm.
Men
det
ger ju absolut en sån känsla.
Ja, men det måste man nästan själv liksom komma fram till lite.
Ja, men exakt.
Spelet hade kunnat liksom antyda på det lite mer på lite olika sätt. Inte bara att man själv tänker att kanske var det här. Typ.
Nej, så att det är en tydlig del av storyberättandet eller narrativet.
För det skulle man i så fall kunna applicera på nästan vilket spel som helst som är tråkigt.
Mm.
Meningslöst.
Kan man sant. Säga. Spelet så. Kanske också ville berätta den här klyschiga grejen. Det är ganska uppenbart att det är bra att plugga och studera och man ska inte slåss och liksom, man ska sköta sig i skolan och tänka på sin framtid även om man är ung och inte känner för det typ.
Jo, men kanske. Det är ju samtidigt, man måste inte plugga spelet om man inte vill. Men ja, nej, det känns ju lite som det.
Läraren var glad när man var duktig och sådär.
Mm, just det, ja.
Inte för att det var jättemycket interaktioner med den läraren, men ändå. Eller rektorn eller vad det var.
Nej, ja, precis.
Men också fint på något sätt att han, Geo, ville berätta hur hans ungdom var. Mm. Hur var det att vara tonåring i en rough förort till Moskva? Mm.
Det är nog inte
jätteroligt. På 90-talet, liksom. Ja. Och det är lätt att hamna i liksom fel kretsar och få för sig grejer att vissa saker är viktigare än andra. Även om jag tyckte det var konstigt att Ringo slogs i slutet av spelet, att det var liksom så spelet slutade, så var det ändå kanske så här, det visade någonstans att även om han är duktig i skolan så är han först i det här mönstret liksom, och vill ändå slåss. Typ. Förlorad lite i umgänget och i liksom den staden på något sätt. Så här, det går inte att ta sig ur det onda mönstret på något sätt.
Nej, precis.
Nej, fast man som spelare hade gjort det egentligen. Så det var lite motsägelsefullt, men ändå.
Ja, men om man var Ringo på riktigt kanske man inte hade kommit bort från det liksom.
Nej, exakt.
Eller någonting. Mm. Det snyggt. Jag har inte tänkt på det, men det låter som en ganska bra spaning tycker jag.
Kan vara det han tänkte. Man vet inte.
Ja, men det var det jag tänkte också när han började slåss. Att det är svårare att ändra på en person än det är att i ett spel liksom. Det sitter så pass djupt liksom i en. Jag tänkte också att det kanske var något sånt som han ville förmedla. Mm. Men det var så, inte så tydligt här.
Nej.
Som sagt, som det är annat.
Som jag sa tidigare, han Ringo, man märkte det i de här dialogerna att han såg ganska lättvindigt på det här med att slåss. Han var så här, okej då, kan vi gå och slåss lite grann? Så alltså, det var ingen stor grej för honom.
Mm.
Ja, men jag tänkte också att det var en del av hans personlighet, hur han var liksom, att ingenting var riktigt. Han visade inte jättestarka känslor kring någonting.
Nej, visst, det var lite den här nevermind-filosofi-grejen liksom. Bara, ja. Så här, ingenting spelar någon roll, lite så här nihilistisk känsla.
Ja, men också lite macho, att han skulle vara liksom, att han inte obrydd. Liksom.
Ja, just det, lite macho, absolut. Ja. Alltså. Mm.
Just därför vore det nice om man någon gång öppnade upp sig på riktigt. Där det, så här, spelet behövde det lite, tycker jag.
Ja, precis. Det var därför det blev lite ytligt.
Mm. Exakt.
Han bröts aldrig ur den.
Nej, men så som jag som spelare spelade honom var inte alls speciellt förenat i hur han verkade vara som karaktär.
Nej, just det.
Vilket också blir lite knäppt på något sätt.
Mm.
Men det är ju typiskt sådana här open world-spel och sånt där generellt. Mm. Liksom,
ja.
Eller alla spel egentligen. Då är det väl dags att sätta betyg på det här spelet då.
Mm.
Det brukar vi göra alltid faktiskt. Så om ett spel får över 8 av 10 så är det liksom ett spel som spelcirkeln rekommenderar. Jag kan ju säga det nu bara att vi brukar alltid vara lite mer kritiska mot spel än vad de flesta medierna är och genomsnittet på internet. Den här gången så är genomsnittet på internet 64 av 100 enligt Metacritic. Mm. Var det inte så?
Ja, på Metacritic 64%. Ja. Men på Steam mycket högre.
Ja, på Steam
vilket lurade oss lite, eller mig i alla fall.
Mm.
Det har 87% positiva reviews på Steam.
Ja, det är
väldigt högt.
Ja, det är väldigt högt. Kan jag fråga bara, hur hittade du det här spelet? För jag har aldrig hört talas om det här.
Jag såg det i min Nintendo online-shop faktiskt bara, i flödet. Det är kul att kolla det ibland, för de highlightar indie-spel väldigt bra, eller ganska bra tycker jag,
på
Switch-shoppen.
Nice.
Så såg det lite roligt ut. Jag är ju weeb, så jag reagerade på att det var ett japanskt namn liksom.
Mm. Ja, men vi är inte så här extra kritiska liksom bara för sakens skull, som det kanske kan märka när man säger det så, utan det är väl bara att vi är ganska många som röstar om betyg och det är alltid någon som tycker något väldigt lågt betyg och då drar genomsnittet ner ganska mycket.
Mm.
Sen är ju folk generellt så här, eller stora medier brukar vara ganska så här praisande. Det här är så bra så här. Jag vet inte, det känns som att det finns en sån generell vibe typ bland många större spelmedier.
Nej, verkligen, jag håller med.
Mm.
Ja, vem vågar ge betyg först?
Jag kan ge först. Jag tänkte faktiskt på det precis innan du sa vad den hade fått på Metacritic.
Mm.
Var det 64%?
64%,
ja. Att jag skulle kanske ge den 6,5 av 10. Jag funderade på att ge en 7, men det kändes inte riktigt rätt. Det var så många grejer som jag inte tyckte var jättebra som drar ner.
Det är liksom, kan man säga, mellan 3 och 4 av 5, typ.
Ja, är det så pass mycket?
Ja, 6 av 10 blir ju 3 av 5. Nej, vänta. Jo, är det lite mer än 3 av 5 blir det ju bara, såklart. Mm. Ja, 7 av 10 finns ju inte.
Ja, men 3 av 5 låter mer rimligt kanske. I så fall. Jag vill inte ge mer än 3 av 5.
Nej, jag ska inte hålla på att förvirra dig för mycket nu, förlåt.
Men 6 av 10 då kanske.
Vad ska du ändra det nu bara för att jag höll på att rabbla en massa siffror?
Ja, men om det är mer än 3 av 5, då låter det ju som att det är ganska...
Man kan argumentera för att 6,5 av 10 är sämre än 3 av 5 också. Vissa håller ju på att snacka om och sånt. Nej, där liksom.
Ja, det är lite kul. Men...
Så det beror på vad du känner för siffrorna liksom det, och vad du har gett för betyg tidigare till olika saker.
Nej, men 3 av 5 låter bättre i så fall. Så typ 6 av 5 kanske. 6 av 10 mer. 6 av 10.
6 av 5. Men 6,0 av 10 då alltså.
Mm.
Inte 6,5 av 10.
Nej, 6,0.
Ah, ja. Det var inte alls meningen att jag skulle få dig att ändra ditt betyg liksom. Men nu känns det som att det blev så lite. Men 6,0 av 10 då.
Ja.
Okej. Ja, men jag kan ju fortsätta då. Jag tycker nog spelet förtjänar inte 3 av 5. Utan lite mindre. Men 2 av 5 är alldeles för lite liksom.
Mm.
Så jag skulle nog ge någonstans mellan 57 och 59 någonting sånt där. Så vi säger 58 då.
Mm.
58% ger det betyg.
Mm.
För att det var väldigt stämningsfullt och fint. Och bra musik. Det var kul att det som han Geo inte hade gjort, det var det som var bäst med spelet.
Ja.
Alltså bakgrunden av musiken.
Mm.
Stackaren.
Man får se honom kanske som en regissör där. Att
ja, men lite
han
så.
Satt ihop den då. Alltså, ja. Men.
Och, men det var liksom lite och ingenting att göra i det här spelet nästan. Och det var alldeles för långt. Så här. Alltså, jag tror att jag hade gett, om spelet var hälften så långt och den här upplevelsen var mer koncentrerad, hade jag nog gett som Laura, kanske lite mer till och med. Närmare 7.
Mm.
För att det var intressanta grejer som hände och det var kul att upptäcka den här stan lite grann. Så, lite olika karaktärer. Men det var så mycket tid som gick åt att bara inte göra någonting. Man gick bara runt fram och tillbaka och typ samlade olika poäng på olika saker som inte betydde något. I liksom timme ut och timme in. Ja, jag kan förstå att många i vår spelcirkel här inte orkade spela spelet för att det var ganska långt.
Precis.
Och lite onödigt långt egentligen.
Mm.
Det var egentligen bara vi tre som orkade spela igenom hela det här spelet.
Mm.
Så bra jobbat oss tre till att börja med. Men också så förstår jag att folk inte orkar spela för att det var så långt. Så därför ger det faktiskt bara 58%.
Mm.
Det kan vara mitt lägsta betyg hittills. Ska vi se här på Tuberbrook så... gav jag 57%, det var sämre.
Spännande.
Ja, 1% sämre faktiskt. Så det känns ändå rimligt, för Tuberbrook var faktiskt lite sämre spel. Även om jag hade roligare med det spelet. Generellt sett så tycker jag att det var ett sämre genomfört spel. Helhetsmässigt.
Mm. Det var ju också ett större spel som lovade mer och hade fler som jobbade bakom det. Liksom, om man ska börja jämföra på det sättet.
Ja, men exakt.
Det här är ju i princip en snubbe liksom.
Mm.
Exakt.
Ja, men jag kan fortsätta. Jag hade typ mer eller mindre bestämt mig faktiskt för, som du började på, 65%. Och Metacritic gav 64 och så det känns jävligt fair tycker jag, sådana siffror. Men kör 65. Jag spelade det lite för pressat också. Jag gillade idén om att spelet gav mycket känsla, eller stämning men jag tror inte det här spelet passade som spelcirkelspel att behöva spela klart. Även om man inte behövde göra det så stressat så passade det inte under de omständigheterna riktigt tycker jag.
Men du var ju ganska tidig med att spela det här. Du spelade det i januari någon gång.
Ja, precis. Jag var typ aldrig helt avslappnad när jag spelade den då typ.
Men man ville liksom progressa hela tiden typ.
Ja, exakt.
Jag kände också så att jag ville bara liksom få det klart så här.
Ja.
Och det är i spel som är mer, som målar upp en story mer och sådär, då blir det ganska tacksamt för då slutar det ju sen när storyn är klar.
Mm.
Men här var det ju mer att vara där. I den här byn som Ringbo. Det var det som var det viktiga delen av spelet.
Ja, liksom,
det var det spelet ville berätta framför allt. Och det erbjuds kanske inte så man får inte någon ro i det när man ska klara ut ett spel till en spelcykel träff.
Nej,
eller en podd. Så det håller med om. Alltså.
Jag tror att det var lite dålig match då, på något sätt mellan oss och det här spelet.
Precis.
Men å andra sidan, inte det så Night in the Woods också fungerade?
Det är mer fokuserat skulle jag säga. Men jag tänkte också säga faktiskt precis att Night in the Woods var också lite så. Jag kommer att... Det jag sa om det spelet när vi spelade det var att jag hade önskat att jag spelade det själv och inte till spelcirkeln. För då hade jag kunnat spreta ut det lite mer och slappna av och känna lite mer avslappnad med det.
Mm.
Och spela det under kanske 2 månader istället för bara 2 veckor eller 3 veckor.
Mm.
Så det håller jag med om alltså. Men det här spelet var ju ännu mer
När in the Woods hade ju narrativet som redde framåt på ett helt annat sätt.
Så du kommer spela om det spelet alltså?
Nej.
15 timmar till?
Nej.
Nej.
Nej, det kommer nog inte hända.
Skulle ni rekommendera det här spelet för andra, för kompisar typ?
Det skulle, nej, spontant nej.
Mm.
Det skulle väl vara om det var något special, om någon sökte efter just det här och man märker att...
Någon är verkligen into that kind of stuff.
Nej, jag är med Oliver där, jag skulle inte heller göra det. Jag skulle däremot skulle vara kul att testa Persona 4 som jag har hemma faktiskt. Jag borde köra det. Har det hemma. Eller Persona 5 eller Shenmue eller Yakuza eller något sånt där. Något spel som är lite så här GTA slash det här spelet liksom. Mm. Och se om hur ett sånt här spel är med väldigt höga produktionsvärden.
Mm.
Och om jag tycker att det är minst lika bra som Ringo, då skulle jag kanske rekommendera Ringo till någon person sen som gillar Shenmue eller så.
Ja.
Men just nu skulle jag inte göra det. Du då, Laura?
Nej, det skulle jag nog inte göra. Jag skulle rekommendera soundtracket däremot.
Det kan vi göra till och med. Alltså artisten som har gjort de flesta låtarna här heter Anitech, som sagt. Och de finns på Spotify. Många låtar är med, kanske alla till och med.
Inte alla. Inte den här skollåten.
Nej, vad synd.
Nej, det kan ha varit att lyssna på en spellista. Alltså som inte var den rätta.
Ja, men det kan vara den jag pratade om också. Så det är, men det finns en hel lista i alla fall på Steam. Om man skriver Ringo Ishikawa Music så har Geo, utvecklaren, skrivit en lista på alla låtar och vilka listor det är. Bra instrumental musik.
Finns på YouTube också.
Ja, nice.
Ska vi känna oss nöjda där med det här spelet? Och röra oss vidare till spel nummer 19. Ja. Vi vet fortfarande inte vad spel nummer 19 blir.
Nej.
Tack, bra jobbat du också, Oliver.
Det är viktigt att göra en tydlig övergång att nu är vi klara med det här spelet. Vänder blad, bokstavligt och...
Ja, här. Vänder blad. Oj, fan. Jag råkade vara sömn.
Det var en grej som var rätt nice med spelet som vi inte pratat om. Vissa ljud, alltså ljudet när man pluggade var...
Ja, just det.
Fett mysigt.
Ja, det är sant.
Sen fick man höra det lite för många gånger bara. Men så här första typ fem gångerna var det så här fett mysigt.
Precis, det var det faktiskt.
Vi skulle gå vidare, sorry. Mm.
Jag tror att jag hörde det ljudet kanske 300 gånger. Nej, men visst. Vi får se vad nästa spel blir och vi får se vad nästa podd blir. Vi vet faktiskt inte än. Som sagt så kommer vi inte ut så ofta längre. Men vi gör det när vi känner för det.
Mm.
Ha det bra då.
Jag tänkte inte på att vi skulle säga hej då, men det är klart att vi ska göra det.
Ja.
Vi ska prata om nästa spel, men det får inte ni göra, ni som lyssnar.
Nej, men typ köp folköl på Bottleshop. Lyssna på oss och ha en bra vår och
prata spel.
Ja. Som vi brukar säga.
Ja, och öva på Super Smash Ultimate och utmana mig så... Kan vi ta det därifrån?
Okej, ha det bra. Hej då.
Ha det
bra.
Tja. Pratar eller någon pratar om Hilux så får jag typ så här obehagliga vibbar i kroppen. Typ så här,